I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå där! Niklas Holmgren här, välkommen till Holmgren möter. Den här veckan handlar om en riktig bollartist. Han har vunnit 4 VM-guld, 9 EM-guld, Svenska Dagbladets bragdmedalj 1989, Victoria-stipendiet 1990. Född och uppvuxen i kvarteren kring Mariatorget på Södermalm i Stockholm. Det handlar om Mikael Appelgren. Innan ni får lyssna till Äpplet så vill jag bara säga att det går alldeles utmärkt att komma i kontakt med mig via Facebook, Holmgren möter, Twitter, Niklas_Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu. Dags att höra på vad Mikael Äpplet Appelgren har att förtälja. God lyssning! Mikael Kent Appelgren, född den 15 oktober 1961 i Stockholm. Hej Äpplet!
Hejsan, tack för att vara här.
Ja, tack för att vara här. Ja. Ja, inte bara i Stockholm, du är en äkta söderkis.
Ja, det får man ju säga. Uppväxt på Söder, Torkel Knutsonsgatan, där Nacka Skoglunds kvarter.
Ja, och då blir man en, är man född på Söder så blir man en riktig virtuos bollartist, är det så?
Ja, det råkade bli så faktiskt, och även hammarbyare då, så att det så vart det. Och ja, jag märkte ju tidigt att jag hade lite boll i mig och sånt faktiskt, så att det...
Vad kännetecknar en riktig äkta söderkis?
Ja, jag tror att det är sarkasmen och att man tar livet lite lätt och sådär, för det mesta dels i alla fall. Och ja, så att man inte tar allting så allvarligt, utan det flyter på. Det tycker jag nog kännetecknar Söder. Men dagens Söder känner jag inte igen det riktigt faktiskt, utan det är inte som det var på 60- och 70-talet. Det har blivit lite annorlunda.
Ja, hur var det att växa upp på Söder på som du säger 60- och 70-talet? Du född 61 på Torkel Knutsonsgatan vid Mariatorget.
Ja, visst. Ja. Ja, det var ju en väldigt bra jargong. Man kan ta några exempel så att man kunde spela fotboll med fyllgubbarna i parken till exempel. Va? Så pass lätt och ledigt var det. Så att det, och sen bodde det inte lika mycket människor där faktiskt. Det bor ju dubbelt så mycket människor idag på Söder, va? Nu är det uppe över 100 000, så det är ju överbefolkat alltså. Så att det var det lite lugnare faktiskt och så det. Och ja, vi spelade ju landhockey, och sen på Zinken åkte man ju skridskor, och så på sommaren spelade man fotboll och sånt där. Så att det var ju liksom sport varje eftermiddag efter skolan, kan man ju säga, va? Sen kom ju pingen sen ändå ganska tidigt, så att det. Och så var det.
Bor du kvar för Söder förresten?
Nej, jag gör ju inte det. Jag har faktiskt flyttat därifrån i slutet av 70-talet. Mm. Så nu har jag bott i Stuvsta, ligger bakom mässan, söder om Stockholm. Så att, men det är ganska nära in till Söder, och jag kan cykla in på 20 minuter, så att det är okej.
Okay. Vi ska återkomma vad du håller på med idag, men du är engagerad i Spårvägens bordtennissektion. Ja, hur var det? Du var inne på att det var en hel del sporter för dig när du var yngre. Hur såg det ut, idrottandet?
Ja, för det första så hade vi betydligt mycket mer idrottstimmar i skolan, vilket jag tycker de faktiskt ska ta upp igen, för det har väl med hälsa att göra och sånt där. Och hamnar man sen i en idrottsförening så är det stor chans att man gör bra ifrån sig här i livet och sköter sig. Så att det ska man ju tacka idrotten för, att vi fick idrotta väldigt mycket. Och jag började spela fotboll och ja, ishockey och sånt där, och pingis i stort sett samtidigt, kan man säga faktiskt. Så att det det gav sig ganska fort att att pingisen tog överhand. Mm. För jag märkte att jag varit väldigt, väldigt fort bra. Så att då liksom, då vill jag ju satsa på det. Eller tyckte det var mycket roligare givetvis. Så det är väl ganska vanligt att det är roligt att göra det som man känner går bra liksom. Så att det är då, så då började jag spela mer och mer då.
Vad spelade du fotboll sen? Var det Reimers eller Höga Lid? Eller
vi spelade i skollaget som det hette då. Jag tror att om jag inte minns fel så var vi kanske final utav alla Södermalmsskolor och sånt där. Så att var en av klasskompisarna faktiskt sitter och arbetar på Hammarbys kansli då.
Alltså vem då?
Han heter Jesper Sporre.
Ja, ja.
Man är djurgårdare men okej. Okay. En gammal klasskamrat faktiskt som sitter där. Så att vi var ganska duktiga fotboll i vår klass faktiskt. Det. Och så, och vi även spelade pingis också mycket i vår klass, många, så att vi hade ju pingisbord nere i källaren på Mariaskolan faktiskt där vi gick,
och så att, var det så det började?
Ja, det började faktiskt med uppe på Maria sjukhus som är promenadavstånd då, ungefär 50 meter från där vi bor, där pappa arbetar, och där spelade vi på kvällarna med hans arbetskompisar, så det var där det började kan man säga faktiskt, och lite också även på fritidshemmet och sådär efter skolan. Så att, men väldigt mycket, väldigt många kvällar kommer jag ihåg att pappa ställde upp pingisbord uppe i Maria sjukhus och spelade då med kamrater och så. Där fick jag vara med, så det där. Så hade jag pingisbord hemma i sovrummet också faktiskt.
Jaså.
Ja, det var både hyfsat stort och så det var kanske lite lyxigt om man jämför med hur andra bodde, va, men okej. Okay. Så att okej, det vart inte mycket mer plats då än två sängar, jag och brorsan, va? Så att fick man bollen långt ut i fåran, då fick man ju slänga sig i sängen för att kunna ta den och studsa upp igen. Så att, sen var det någon ruta som gick givetvis då, då. Så att där vart det mycket spel, va? Så att det kommer jag ihåg när pappa rullade in ett pingisbord julafton 73 kanske, något sånt där, va? Så att det var roligt faktiskt. Då kom min kompis på besök 8 nästa morgon givetvis då, som skulle spela, va?
Då var det 12 år.
Ja. Ungefär något sånt där, va? Jag tror det var det. Så att, ja, då vart man ju fast direkt. Då, så att,
När du är inne på det, vad jobbade mamma och pappa med?
Mamma jobbade som sjuksköterska och pappa hade hand om, jag vet inte vad det yrket heter, han hade hand om sjukhusen. Han var någon sorts reparatör på alla sjukhus på Söder, tror jag. Så han, var någonting som var fel där med utrustningar och grejer, så var det han som fick fixa det. Så att jag vet inte riktigt vad det yrket kallas idag. Reparatör kanske heter något sånt där, tror jag. Det kan det vara. Så att han var ju sån här fixare som kunde det mesta, va? Och så.
Så hade du en brorsa också, för jag förstår, som du tävlade mycket med.
Ja, visst. Jag har en bror som heter Patrik som slutade med bordtennis då. Han började med musik sen faktiskt och spelade i en stor hårdrockgrupp som heter Treat. Så att, och är idag en av de stora cheferna på Universal, faktiskt för Sverige, Universal Music. Så att, det har gått bra för han också. Så där. Så att han slutade med pingis ganska tidigt och så. Så att, han var med på en pingisturnering i Danmark. Vi spelade för Spårvägen och då hade de bara skrivit efternamnet. Så han var ju toppsida där nere, va? Då trodde det var jag. Man undrar vad det var frågan. Han åkte ut i första omgången, tyckte det var väldigt otrevligt liksom. Så att, det ville inte han vara med. Men kanske var därför han slutade, jag vet inte. Men det, ja. Nej, så att det är... Men ja, så var det.
Om det inte hade blivit idrott för Micke Appelgren, vad hade det blivit då?
Du, jag har ingen aning alltså. Jag var ju ganska ointresserad i skolan. Jag hade väl hyfsat betyg fram till sexan, kommer jag ihåg i alla fall, att... Det var inga problem med skolan, så där gled igenom. Sen 7:an, 8:an, 9:an, då pingisen tog över hand, då gick ju skolan åt helvete, va? Så jag vet inte, jag hade så här, det här gamla betygssystemet 2,4 kanske hade något sånt där betyg, så att så jag vet inte exakt vad jag hade sysslat med, men det hade nog varit någonting inom idrott i alla fall.
Det var naturligt, ja, att det var idrott.
Ja, visst, ja. Hade någonting varit med boll. Jag hade ju inga leksaker hemma, jag hade ju bara bollar, va? Så att, jag körde ju inte så här radiobil och grejer, utan jag höll på att trixa med boll hela tiden, så att, det hade ju blivit något med boll givetvis i alla fall, det tror jag.
Hur såg det ut då? På den tiden fanns det pingisgymnasium och sånt då?
Nej, då fanns det ingenting sånt.
Nej.
Så att, men jag är ju uppväxt i generationen att man tränaren inte fixar när du ska träna, utan det fixar du själv. Så att vi ringde runt till alla våra kompisar, fan, nu åker vi och tränar liksom. Så här, du vet, spontanträning, va? Det finns ju knappt idag, utan då ringer sin tränare, du kan ju gräna som jag ska träna med. Det måste ju komma inifrån det här, va? Mm. Så att jag började med bordtennis för att jag älskar sporten och sånt där, och håller på fortfarande för att jag älskar sporten. Tycker fortfarande att det är kul att spela och träna och så, va? Så att Så att det har ändrats lite grann, va, det här med spontanidrotten faktiskt. Så att det var ganska vanligt för oss att ringa varandra på morgonen. Nu fan ska vi inte träna liksom. Jo visst, nu åker vi ner ett gäng här till hallen och kör. Det var inga problem.
När kände du att du hade så att säga gåvan att bli riktigt, riktigt bra?
Om vi säger kanske runt där 14-årsålder så började jag känna att nästan efter varje vecka eller varje månad så började jag känna att jag vann mycket mer. De här turneringarna som man spelar i Brännkyrkehallen ofta här, och vi sitter ju nära här nu. Då började jag känna att jag började vinna mycket mer och mer. Och sen vart jag uttagen faktiskt och fick spela junior-EM som förstårs junior. Alltså väldigt ung.
Hur gammal är
ja, det? Är man alltså, det är man 15 år bara och har 2 år kvar som junior. Man får inte fylla 18. Alltså. Jag spelar ju tre junior-EM som junior. Innan dess är man kadett som det heter då. Inte fylla 15. Så att, och då började jag förstå liksom att det finns lite att åka med kanske. Då. Så att, och därifrån gick det väldigt, väldigt fort. Sen kom jag på stora VM helt plötsligt också 1,5 år eller 2 år senare. Så att det var ju en väldigt snabb resa där. Så jag plötsligt så var jag med på VM i Nordkorea, Pyongyang, 3 veckor. Har du varit där?
Nej, jag var i Nordkorea.
Nej, grattis. Ja, det var en upplevelse bara det, va. Men då fick jag ju spela VM där då som 16-17-åring var det där och höll faktiskt på att slå Gabor Gergely som var rankad 3:a i världen då. Så att det var ju så att då förstod jag liksom att det här kör vi på liksom, och jag tyckte det var kul som fan. Så att det...
Jag läste då en artikel jämnårig till dig som hade mött dig i en turnering ute i Märsta, och han hade lyckats vinna över dig. Och då hade du sagt, du hälsa på honom efter matchen, och huvudsakligen hade du sagt, hur fan kan jag förlora mot en sån här kille? Var du lite
söderkaxig? Ja, visst. Ja. Och han heter väl Jens Fälke, va? Han brukar ju ta upp det där på mina 40, när jag fyllde 40 tog han upp det och höll han tal, och när jag fyllde 50 tog han också upp det igen och höll tal, så att jag bjuder nog inte in när jag fyllde 60. Nej, men jag är själv uppväxt med Jens Fälke. Han var ju svensk mästare som pojkspelare, uppväxt i Ängby SK och sådär, så att det är en god vän till mig. Han är journalist då, så att det där stämmer faktiskt. Och var lite kaxigt sagt, men jag tror att det dröjde nog inte länge innan han fick stryk med 25-26. Så att det var väl rätt sagt då, men kanske skulle hålla käften kanske. Men...
Han skrev det att han hade ju rätt, för när vi några år senare så var jag chanslös.
Ja, visst. Exakt då, så att jag var väl lite småkaxig så där. Det får man väl säga, men jag tror det kanske höra mig också lite självförtroende och lite vinnarskall och så, va. Så att det... Men mestadels den där kaxigheten, det har att göra med lite sarkast, det är ju skämtsamt, va. Så att det kanske inte just då när jag var fly förbannad, va. Så att det, men normalt sett så är det ju så.
Hur såg det ut den här resan då, från då du fick torsk ute i Märsta och muttrade och till då den här landslagsdebuten som skedde ungt?
Jag har ju en väldigt bra uppväxt här i Spårvägen tillsammans med Gio, fast jag är 4 år äldre än han då. Och då var det ju 2 andra bordtennisspelare här som hette Ulf Torssell och Roger Lagerfeldt, som var landslagsspelare faktiskt, som jag fick förmånen att träna med väldigt, väldigt tidigt. Och det gav ju oerhört mycket, speciellt Ulf Torssell då faktiskt, som jag spelade med i samma lag i Tyskland sen också faktiskt. Han kunde väldigt mycket bordtennis, och han var väldigt noga med att man skulle sköta sin träning, och när man tränade med han så märkte man att man måste skärpa sig liksom. Han var väldigt noga och sånt där, va. Så att där fick jag ju gå liksom en bra skola, och att ja, Äpplet, du har en jävla talang, men du kan inte leka upp till världstoppen, utan då är det hård träning som gäller. Så där fick jag lära mig utav Uffe Torssell faktiskt hur det går till. Han var jättenoga, så där har jag mycket att tacka han faktiskt, måste jag säga. Och sen var det han som tog mig till Tyskland också, för han spelade tidigare, 1 år tidigare med i Tyskland, och sa till sin chef där nere, Äpplet här ska vi nog ta hit liksom. Så att jag var ju kvar i den klubben också i 6 år sen, va? Så att det var en jättebra utbildning för mig som 14-15 år för att få börja träna med de här. Likadant om man tar en parallell med Tickan, och Tickan Karlsson var ju samma stad som Stellan Bengtsson. Han fick ju träna med Stellan Bengtsson väldigt tidigt.
Falkenberg.
Ja, Falkenberg. Och det formar ju Tickan också, liksom, att Stellan förstod. Stellan var ju också väldigt tuff med träning och så här, träna hårt och så, precis som Uffe Torsälvan. Det kommer från generationen, liksom, att du blir inte bra om du inte kör. Mm. Så att där fick jag en väldigt, väldigt bra skola, måste jag säga. Så att det... Jag kanske inte är den personen som kanske tränar mest av alla, men när jag tränar så har jag tränat bra. Mm. Jag tar till mig träning väldigt fort också, så att jag behöver inte de här mängdtimmarna, utan det ska vara kontinuerligt och bra, då sitter det för mig.
Du har ju tillhört världstoppen. Hur mycket talang och hur mycket hårt arbete och attityd, alltså procentuellt?
Ja, jag tror väl ungefär, det är så svårt, men vi säger i alla fall kanske en 75% talang och 25% kanske då hård träning då. Jag tror inte du kan bli bra i den här sporten om du inte har någon talang, för den är så pass svår. Det är så mycket skruv i fin motorik och allting, och du måste kunna läsa av motstånden, vad han gör för skruvar och sånt, och kan inte de här grejerna, det spelar ingen roll hur mycket du tränar. Så jag tror ändå att det krävs en viss talang. Det märker man med de som är rankade högt upp, att de har boll i sig, helt enkelt. Så att det är väl ungefär det, ska jag säga. Men sen i slutändan så är det faktiskt huvudet det handlar om. Va? Du kan ha vilket bollsinne som helst, men har du inget starkt huvud, då kan du inte utnyttja det här bollsinnet, utan då blir du stel och nervös, och då har du ingen nytta av det. Så att i slutändan är det ändå huvudet det handlar om, att du är stark psykiskt, att du vågar förlora, du vågar vinna och sådär. Våga tro på dig själv och sånt där. Det är jätteviktigt, tror jag, i alla idrotter. Så att, ungefär där skulle jag kunna tänka mig att det ligger.
Men hur känner du igen? Jag hobby spelar ju pingis. Jag tycker det är...
Jo, det har jag sett.
Ja, jag har hobby. Ja. Vi kan springa på det här emellanåt. Jag blir ju stel och nervös när det står 9 lika. Ja, hur var du med de där lägena? Blev du mer gå på i? Då blev du aldrig nervös och höll kramhacket?
Jo visst. Det är självklart bli nervös. Men ta ditt jobb till exempel. Du klarar av att kommentera ganska, eller väldigt duktigt och så där, för att du har gjort det så ofta. Och likadant är det med mig. Jag blir givetvis nervös när det är jättejämnt och så, det är viktiga matcher. Men jag kunde hantera min nervositet. Jag var ju faktiskt väldigt bra när det var jämnt. Torskade väldigt sällan när det var jämnt faktiskt. Om jag fick stryk så fick jag stryk på att jag var i dålig form eller var lojn och sånt där och skit och så. Men när det var jämnt, då fick jag ju tigerögon liksom, och jag vågade vinna.
Vad hände då med det inombords?
De säger att jag har det från min mor, som är den envisaste personen i världen tydligen. Då, så att, jag är också väldigt, väldigt envis. Va? Svår att övertyga och prata med. Och så här, så, att, så att det var väl något sånt där som någon sprint som satte igång i hjärnan, att jag ska fan inte lägga det här, utan då ska de få kämpa. Va? Så att, och visst måste det vara, när vi snackar om nervositet, är du inte nervös, då kan du inte bli bra, för du är inte intresserad av sporten. Va? Så de säger att jag är aldrig nervös. Nej, men det är sådana människor som inte blir bra, det är så, för då har du inget intresse. Det måste ju kittla lite annars gillar du inte det här, va?
Det är värre när du säger så.
Ja, exakt. Ja. Och då äter det så, när det väl blir jämnt då kan det komma lite nervositet. Men kan du handskas med det, då är det ett jätteplus, va? För då blir du fruktansvärt fokuserad och tänker rätt och så, och gör verkligen rätt beslut när det är jämnt, för det är viktigt. Va? Kunna göra rätt beslut. Gör ett felbeslut kanske är ett lika, inte så farligt, men ett felbeslut i bordtennis vid 9 lika, det kan kosta fruktansvärt mycket. Va? Det är som att slå en drive ut i skogen på Masters på sista hålet. Så att det där, och det där, de där situationerna gillade jag faktiskt. Så att jag hade inga problem med det. Jag tyckte det var intressant och roligt. Så att det kan man ju se på mina meriter också. När jag har vunnit så har jag faktiskt legat under väldigt mycket och tagit upp och vunnit väldigt jämnt. Mina titlar oftast som jag har vunnit då. Och när jag har fått stryk en stor turnering, jag har fått stryk i tredje omgången och sånt där, och bara spelat dåligt, va? Så att när jag väl gick fram och kunde, ja, och det var jämna matcher, då kände jag att jag hade styrka faktiskt. Så det.
Du var inne på att det är små marginaler. Det är en svår sport, ja. Det är väldigt koncentration. Och det kommer en ny boll hela tiden. Pingis och tennis jämförs ju ofta,
ja.
Och i tennis där shh, quiet please,
ja.
Och här spelar ni på 10 bord samtidigt. Någon ropar i högtalarna att det är match där borta, ja. Och är det sånt som ni är vana vid bara, ja, eller kan det vara irriterande?
Nej, det där tror jag är bra för oss. För att Om man ställer upp då till exempel i en Porka 14 turnering i Spårvägens turnering uppe i Brännkyrka, då säger vi då. Ja, och då heter det så, då spelas det även kanske damer och så klass 3 final och sånt där allting, så man spelar ofta på 9 eller 12 bord, och det är klart det blir snack och så, och det där är vi uppväxta med, så för oss är det inga problem. Så att det är nästan ännu värre då när vi ska spela final och det är ett bord i hallen. För då är det helt plötsligt så jäkla tyst liksom, och så är det någon som knäpper någonting, och då blir det mycket värre då för koncentrationen än att hela tiden är ett sorg som man är van vid, va? Så att, och idag då så brukar det vara på VM, om man säger det, så är det väl i alla fall en 6-bord i hallen i början, och spiken håller på att prata sånt där om det är någon som är försenad och så det där är alla uppväxta med. Så att pingespelare har ju väldigt väldigt bra har lätt att koncentrera sig i väldigt svåra situationer, även fast det är snack runt omkring då. Tennisspelare, ja, de är uppväxta med det här, så att jag har full förståelse för det också, så att att det händer. Men jag tror på US Open är de inte så tyst, utan där får de faktiskt hålla på lite grann, så att det ska vara lite liv och rörelse på läktaren och sådär. Men jag har full förståelse för tennisspelarna, för att det är det knäpptyst och sen så är det någon som gör någonting precis när jag kastar upp bollen, det är klart att det stör, istället för att det kommer ett sål. Så
hur är du i tennis förresten?
Jag är inte speciellt bra
i... Slår du Gio i tennis?
Nej, Janne är bra i tennis.
Ja.
Ja. Jag var bra i badminton.
Jaha. Mm. Du slår Gio i badminton och han slår dig i tennis?
Ja, så kan man säga faktiskt. Ja. Jag körde lite fysträning faktiskt i Spårvägen förut. För vi hade ju hallen bredvid, så var det ju Spårvägen badminton på 70-80-talet. De var ju elitserien och sånt. Va? Så där gick jag in och körde lite grann med dem. Men det var ju som en fysträning för mig, för de lekte ju med mig, va? En halvtimme. Så var ju otroligt bra nyttigt. Så jag tyckte det var kul som fan. Så att tennis sådär. Min handled är för svag faktiskt, känner jag. Jag har ju tagit Pim-Pim-serve en gång. Jag har inte hittat bollen racket än. Så att jag kunde inte stå emot. Allting bara flög iväg. Så nej, det är lite för tungt för mig, för min hall. Så. Men jag har ju boll i mig, så jag kan hålla bollen i spel. Och så här, det är inga problem.
Landslagsdebuten, kommer du ihåg den? Första...
Ja, nu har väl du läst första, på här och printat ut. Vi ska se här, vad fan kan det vara? Alltså, du menar i seniorsammanhang?
Ja,
då?
När du fick åka med den första officiella landskampen.
Kan det ha varit i Finland?
Kan det ha varit. Jag har mästerskapen här, men det andra har jag inte koll på faktiskt.
Kan det vara en landskamp i Finland när Hasse Kron var lagledare där? Jag tippar i Finland 1976-77.
Det kan nog stämma. Jag har inte mästerskapen och så. Du brukar alltid förtjäna på det där lite innan man får komma på mästerskapen, men det kan nog stämma det.
Ja, det första stora mästerskapet var ju VM i Pyongyang 79.
Ja, 79
ja. Ja, men innan dess hade du spelat junior-EM 3 stycken då. Mm. 77, 78, 79. Ja. Hade gjort då. Så att, men i alla fall första landskampen i landslagsläx för seniorer, det måste ha varit 77 något sånt där, tror jag, i Finland. Det måste kollas upp.
Ja,
det får inte bli fel, va?
Nej. Hur såg det ut då när du kom upp i landslaget? Du nämnde ju Stellan, Tickan, Uffe Torssell.
Ja. Jo, det var ju så att Tickan och jag fick börja samtidigt i landslaget. Mm. Och vi hade umgåtts väldigt mycket i juniorlandslaget. Mm. Och var väldigt jävligt bra polare sådär. Och delade rum och vi ringde till varandra. Och vi fan måste spela in kassettband här nu innan junioren. Så vi har lite när vi spelar kort och så. Så att, vi spelade ju landslaget. Vi började samtidigt då 1978. Hösten 1978 började vi. Spela finska öppna mästerskapen där med Uffe Torssell och Stellan Bengtsson, så det var ju fantastiskt kul för oss och så där. Vi var ju alldeles lyriska, så jag tror att jag och Tickan faktiskt slog Johnny Klampar i dubbel. Oj. I lagturnering, och då var de liksom världsmästare och sånt där. Så de undrar vad är det här för smågrabbar som kommer ut där svenska, va? Så det var ju
vilka namn det var, sekretär, det var Johnny och Klampar och
Gergel och Olofsky. Stipancik, Surbeck.
Surbeck.
Ja, visst. Ja. Surbeck, han fyller 70 nu, tror jag. Ja, det var ju fantastiskt, för det här var ju idoler för oss. Och idol för mig var givetvis Klampar. Så när jag var klar, då tittade ju Lottning givetvis, var spelar Klampar? Jo, bord 4, 16.00, va? Då satt man.
Men vad var det som var så bra med Klampar?
Ja, det kunde hända vad som helst. Alltså, grabben är ju totalt tokig, va? Och han spelade så skön pingis, så det var så avslappnat och sån jävla bollkänsla. Ja, han kunde slå vissa. Han kunde slå toppspelare med 21-4, 21-5. Och så vänder han sig om till coachen och säger cirkus, va? För han tyckte det var som en cirkus då ungefär. Så han har ju en liten hjärnskada. Han blir inte mer än 15 år i huvudet, Klampar, va? Ja,
okay.
Ja, men pingis kunde han spela i alla fall. Så kunde komma upp i nästyrk, han snöt sig. Alltså, det kunde hända vad som helst. Han var så oberörd, va? Så fruktansvärd kapacitet. Jag tror att om alla spelare spelar på topp, Så vinner Klampa alla turneringarna. Så pass bra var han.
Även mot de bästa kineserna?
Ja, alltså jag har sett när han skåpade ut kineserna, så det bara visslade om det. Va? Sen hade inte han psyket i stora turneringar. Han vann ju aldrig ett EM eller VM till exempel. Va? Han vann ju lag och han vann dubbel, men singel har han inte så bra resultat. Han vann SOC, han har vunnit topp 12 och sånt där, och han har vunnit turneringar och sånt. Då.
Var det nerven alltså?
Ja, visst. Han pallade inte, och helt plötsligt kunde han bara tröttna. Så, liksom så här... No battery, sa han då. Jag var för trött, va? Så gick han. Ja, så han var lite oberäkt. Men när det stämde, alltså, jag har ju sett matcher som man sitter bara och undrar vad det är frågan om. Så jag tänkte, hur i helvete kan man spela bortens på det här sättet? Och så snyggt och läckert också, tekniken liksom. Alltså, det var ju verkligen roligt att komma ut. Och det gav ju en sporre att träna väldigt mycket också. Så, där, va? Så att det var kul.
Vad har du inbördes på Klampar? Kommer du ihåg det? Idol?
Ja... Jag fick ju stryk just i den turneringen faktiskt, 21-19 i skilje mot han. Men jag tror jag har faktiskt något plus på han i alla fall. Jag tror det, ser du. För jag mötte inte han så pass mycket. Jag mötte han senare när jag hade blivit bra. Och han gillade inte att möta mig, för jag stressade han, va. Så att, men jag fick stryk av en VM 81 i matchen för kvarten, vet jag. Mm. I Novi Sad. Men jag är inte riktigt säker på inbördesmöten, men jag tippar kanske, det är nog ganska jämnt i alla fall. Jag vet inte om du har det där, jag vet inte. Nej,
Jag har inte den, men
en underbar spel i alla fall. Du kan fråga vem som helst, alltså. Det var fantastiskt att se, va? Jag träffade nu senast i julas, var jag och Jörgen Persson nere i Budapest och gjorde en jubileumsgrej för Johnny Klampar Gergely. Det var ju 30 år sedan då de slog Kina i Pyongyang i lagfinalen 5-1. Och jag var där och såg det. Så de bjöd ner oss, och så hade vi en stor show där. Det var 4-5 tusen pers i hallen i 4 timmar och allting. Så då träffade vi dem igen. Kul. Och jag körde ju uppvisning mot Klampar. Och som vanligt då säger han till mig: Äpplet, lägg upp bollen, kör vi uppvisning. Då smäller han in den. Va? För han vill ju försöka slå med fulingen. Va? Så att Jörgen stod och skrek: Kämpa nu, du får inte lägga mot han. Ja, roliga grejer.
Hur mycket snackas det emellan? Hur mycket psykningar är det? Hur mycket du vet att han blir sur om jag gör så här? Eller, ja, har ni koll på varandra rent, så att säga, mentalt?
Ja, man vet ju mentalt hur de flesta fungerar när man spelar. Och i tennis är det så pass långt ifrån, men pingis är det ganska nära.
Ja.
Så det kan ju hända. Det är klart att det blir lite skitsnack, sånt där, vilken jävla tur du har och sånt där. Och så kanske man gör ett oss i ett litet halvfult läge och sånt där kan ju hända. Så, va? Då kan man bli irriterad och så.
Vad menar du med det? Ossi?
Ja, du vet att man säger ja. Lite grann så här, man kanske får en liten nätboll sådär. Vad ska man säga? Det kan man kanske, om man vet att en spelare då kanske blir lite knäckt på det här, då kanske man kör den varianten om man är lite jävlig själv. Det beror på vilket humör man själv är på. Om man får mycket, om de är tuff mot en själv, då vill man ju sätta emot själv. Men för det mesta del så tjänar man ju på och vara tyst liksom, och koncentrera sig på sitt spel. Men ibland så, du vet, du rinner bägaren över, då blir man lite snäva.
Har det hänt när hon har fått en riktig svala som dimper ner på, vinner en kantboll eller en grov nätroll, och så har du gett tusan och ber om ursäkt? I någon stor match där?
Ja, det har nog faktiskt hänt. Det har nog hänt. Jag kommer inte någon specifika kanske matcher av, men det givetvis har hänt när man har mött spelare som kanske man tycker var lite otrevlig i början av matchen, så får man ju chansen i slutet då. Men för det mesta del så var ju de flesta schysst att spela mot faktiskt och så där, det måste jag säga. Så att,
hade du någon speciell sån här, man brukar prata om boogie team i lagsport, finns det någon sån här motståndare, mardrömsmotståndare, som nej, inte han, inte.
Nej, jag hade en kille som lyckligtvis la av, som inte var bra, som jag aldrig slog. Han hette Janos Molnar och han öppnade tvätteri och ungen har varit rik på det, så han la av med ping, så gick jag jävligt glad för jag slog. Jag tror jag torskade 5 gånger rad mot han, och han var ju liksom rankad så här med 30-40 i Europa. Det är ju katastrof. Liksom på den tiden fick man inte styrka sådana spelare, men jag kunde inte slå han. Det gick inte alltså, men han la av lyckligtvis i alla fall. Annars de andra
spelarna... Vad hände då? Var det torsk?
Jag vet inte, han har en jävla spelstil mot mig, så jag, fan vad krångliga servarna kommer jag inte åt och grejer, och så dunkar han in den och så, jag vet inte, så tittar han i ögonen och det verkar som att titta på mig, äpplet, du vet hur lätt jag har för dig. Liksom. Så där kändes det va. Så att det var bra att han la av tidigt tycker jag. Det var en ung man. Annars tyckte jag bara, annars hade inte jag speciellt sett svårt vissa spelstil. Det var ju bara liksom att se till att det funkar liksom och sånt där. Det skulle vara kul att spela, va? Så att jag hade inga problem att möta.
Och vi vände på det, var det någon som du kände att när de såg Micke Appelgren att nej, inte äpplet?
Ja, det var ju stort sett alla då. Nej, men du har ju en tjeck faktiskt som var högt rankad i världen. Dvora tjeck, han var i final på EM också och sånt där och var högt rankad i världen i många år. Han tog väl aldrig ett sätt på mig. Jag mötte han tror jag i kvarten eller matchen före på ett EM och spelade inte ens mitt eget rack för jag visste att jag skulle vinna. För det var lite slitet rack, jag var lite sprickig, så jag hade lagt det på limning. Så det tog jag ett annat rack och spelade och kort som jag skulle göra så här. Det där är lugnt. Va? Så att det var 21-10, 21-10, 21-10, och han hatade att möta mig. Kan säga. Han kunde inte slå igenom mig, han hade ingen smash. Så jag la bara över bollen, jag var ju fruktansvärt säker. Va? Så att han var ju tokigare och tokigare. Va? Han var den duktigaste att dricka bira också faktiskt. Ja, utav alla den checken. Ja. Han kunde dricka en 15 bira och köra bil liksom. Det var inte utslag än, så. Stark gubbe.
Ja, checken är bra på att dricka bira överlag. Ja. Apropå det här systemet nu, räkningssystemet, det var ju på något sätt mera marginaler förr. Du kunde ju komma igen. Ja. Då var det när jag var till 21. Nu är det 11. Det finns ju inte utrymme för en dålig
start. Nej. Exakt, nu är det 7 set då, men jag tycker det här räknesättet, man var lite skeptisk i början, det var även jag, men efter ett tag så märkte vi att det här är bra, va? Nu får vi bort transportsträckan. Tennis får man säga har ju ett genialt räknesätt. Det är ju spännande varje game om det blir jämnt. Så blir det mycket spännande moment, och här blir det också mycket spännande moment väldigt fort då, så att jag tror att det här var bra för sporten. Även om kanske siffran 21 förknippas med bordtennis, så tycker jag ändå att det var väldigt bra för sporten. Va? För att det var den här transportsträckan som jag sa togs bort, och så var det väldigt mycket jämna sätt och sånt där. Så, att det där tyckte jag var ett bra beslut.
Nu har vi kommit fram till 1980. Då hade du spelat VM 79, EM i Bern 1980, och om jag har läst rätt här så vann du ditt första stora guld då, seniorguld.
Ja, kanske lite i kavaj, för jag spelade inte finalen. Det gjorde Uffe Torssell, Stellan Bengtsson och Tickan då. Jag var väl så där i lagturneringen, så att då spelade vi med Tickan istället då. Och det vart vi i för sig rätt. Så att, för att vi vann ju den matchen mot tyskarna med 5-4 faktiskt. Jag tror matchen var slut någon sån här 2 på natten. Det var sanslöst längre tog jag. Så. En av tyskarna faktiskt spelade jag med i samma klubb i Tyskland i 6 år. Han tog 3 på Sverige. Peter Stellberg heter han. Kille som köpte en ny Porsche varje år.
Varje år?
Ja, varje år köpte han en ny Porsche. Vi kom in på lite sidigrejer här. Alltså. Han hade världens deal. Vi hade en stor Porsche-handlare i Reutlingen söder om Stuttgart. Stuttgart är ju Porsche. Så att han köpte en ny Porsche varje år och körde den och sålde den privat sen. Sen köpte han en ny. Så han liksom sådär, va? Gratis Porsche kör han.
När vi ändå är inne på det, äpplet. Du blev ju proffs i Tyskland 1980.
Ja.
Hur är pengarna? Hur var pengarna och hur är pengarna i pingisen?
De är bra faktiskt. Det har ju blivit mer nu i och för sig då. Det har det blivit då. Om man kanske ska gå till kineserna, dagens kineser, vi säger då Chan Yike som har vunnit sista 2 VM. Han vann inte VM sist, men han var 2 VM och 2 sista tiden. Det är kanske den bästa idrottsmannen sista 5 åren skulle jag säga, va. Men det får de ju aldrig vara, utan det är ju bara europeer som blir. Jag fattar inte det. De måste vi se till hela världen liksom. Det är ändå en ganska stor sportbord här. Men som Chan Yike har jag hört, han drar väl in 40-50 miljoner miljoner per år och sånt där, va? På reklam och allting. Han är ju största idrottsmannen i Kina. Mm. Jag tror lönerna i Tyskland, en bra pingespelare där ligger väl på en 700-800 000 uppåt i alla fall, tror jag. Och då är det ju bara lön utav klubben. Sen har du racketkontrakt. Sen har vi en tour i bordtennis, precis som tennis och golf. Det är massa prispengar där också. Så att en bra pingespelare idag, han tjänar bra pengar faktiskt.
Men det är de bästa jag pratar med.
Ja, det är ner till, så det är ner till kanske till de 50 bästa, ja, kan man säga, mm, ungefär då, som tjänar, ja, kanske, ja, ner till 100 och sånt där, för det finns så mycket olika ligor och sånt där och allting, och ja. Och som jag sa så spelar de på touren också. Vi har alltså, tror jag, 35 turneringar på en säsong, mm, över hela världen. Så att det är stort sett bara paus liksom runt jul och någon gång i juli. Sen rullar det bara på liksom världen runt. Mm. Så att nu tror jag det börjar, tourerna börjar borta i Asien, va? Så att det spelar de här kinesiska och japanska, jag tror två kinesiska mästerskap, och så japanska, koreanska och de här grejerna.
Vad kan det vara för prispengar i en sån turnering?
Ja, det finns olika kategorier, men i Kina så är det i alla fall, det måste väl vara en 40-50 000 dollar i första prissekt i alla fall, va? Så att jag tror att de har priser ner till de 16 bästa och sånt där, va? Mm. Och sen är det ju så att alla förbund betalar alla resor och upphälle för en pingespelare. Så att tennis och golf får lägga ut allting själv. Pingespel lägger inte ut en krona, utan det sköter förbundet. Så att det är väldigt lukrativt för bordtennisspelare om du är
där uppe.
Ja, så det är det faktiskt.
Jag pratade med Tobias Bergman som spelar i Spårvägen, och han berättade för mig att han spelade ju i tre ligor den här säsongen. Ja. I Spårvägen hos dig då, och sen så i Norge, och sen även ner i Frankrike, i Lyon.
Ja, visst. Exakt.
Och det är som Speedway ungefär, de kör i Polen, Sverige, England.
Ja, vi öppnade upp det där, för att det var ju så att det vart för lite matcher för spelarna. Och då öppnade de upp där lite grann. Så att jag tror att det bara är Tyskland som har stängt. Spelar du i Tyskland kan du inte spela en annan liga någonstans. Men du kan till exempel inte spela för första ligan i Frankrike och första ligan i Sverige. Det går inte. För då kan det bli problem med Champions League sen, va? Mm. Ah, okay. Det är ju som i fotboll. Du får inte spela samma säsong för två Champions League-klubbar. Så att den regeln har de då. Så att, men annars är det ju hyfsat fritt liksom. Och det är ju bra för våra ungdomar också. De får ut och spela matcher liksom och sånt där. Och tävla och mäta sig, va? Så att det... Där är vi inte direkt fel, tror jag, va? Så att det...
Ja, jag får prata om pingisens framtid sen, för du har ju så många meriter här, Micke. Det är fullt. Det är två A4 här bara med guld och silver. Så sa jag till dig, så räknade jag, så att du räknade för hand, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, du har 9 guld, SM-guld. Ja, men du vet att det räknar vi inte i pingis. Har du lite på skämt?
Ja. Nej, jag har faktiskt ingen koll på många SM-guld jag har. Så
du har en, två. Du har
jag vet att jag har en jävla massa finaler i singel som jag har lagt mot Jörgen och Gio en jäkla massa gånger, vet jag. Men...
Du har 9 guld, och då är det singel och dubbel.
Och lag också.
Singel och dubbel bara här. 9 singel och dubbel guld.
Jaha, okej.
Okay. Och sen silver också, 9 singel och dubbel.
Ja, visst. Sen tror jag att det är 2 i lag med Engby faktiskt.
Ja. Ja, så att det finns ju en hel del.
Sen är det 2 Champions League-titlar har jag också.
2 Champions League-titlar?
Det tror jag inte står.
Gör det inte det? Nej. Berätta. Hur statusen på Champions League?
Ja, det är stort.
Det är stort, va?
Ja, herregud. Ja. Ja, men nu var det väl, jag vet inte vilka som var i finalen nu. Jag tror det var rysk lag som vann faktiskt. De heter Gazprom. De har väl pengar.
Ja, de har pengar.
Nej, men vi vann då första Champions League 82 med jag, Uffe Torssell och Stellwag vid tyska klubben i Reutlingen då, utanför Stuttgart. Sen vann vi även 83 faktiskt. Vi vann 2 i rad där. Så att det brukar man inte prata så mycket om, men det är faktiskt stort liksom. Det är klubbmästerskap i Europa. Så att det där var ju jätteviktigt för klubbarna som spelar och även nu, va? Så att svenska klubbarna, Eslöv vann väl den som är under Champions League nu, tror jag faktiskt, som heter Europacupen och sånt där, tror jag.
Som är ju UEFA-cupen i fotboll ungefär.
Ja, visst. Exakt, va? Så att det där är ju... Det är också faktiskt 2 stora titlar.
Så har vi då, vi kan ju inte gå igenom alla titlar, för så långt program har vi inte mycket. Men berätta om de gyllene åren för svensk pingis på 80- och 90-talet. Det var ju helt fantastiskt.
Ja, man får ju vara glad att man fick vara med i den här generationen. Man kan väl säga kanske att det var... Tickan och jag, som eftersom vi är äldst i generationen, får man säga, som kom fram kanske först då. Tickan började med att vinna SOC 1980. Och sen efter det så har det så kommer jag in i bilden där också och börjar vinna massa. Och sen helt plötsligt så kommer Erik Lind, Jörgen Persson, Uffe Bengtsson, som egentligen är äldre än oss. Han är född 1960, men han vann EM 84 då, men han fick lite senare genombrott. Och så, men och sen så kom Jörgen och Gio och de här och allting. Så vi var ju ett fruktansvärt bra gäng redan från 1981-82. Stellan spelade då också. Sen lade Stellan av 84-85 tror jag, sånt där. Så att vi var ju ett fruktansvärt bra gäng. Alla var egoister, fruktansvärt egoistiska, men vi fungerade jättebra i grupp, var ihop va. Vi hade liksom, vi kände varandra väl och så. Och vi visste liksom att vi behövde varandra, så vi hade ju körde ju stenhårda träningsläger och allting sånt där, så att det där gav ju frukt till slut. Om man då, och det var ju inte så många på den tiden som spelade på heltid i Sverige. Kanske var kanske en 10-15 stycken va. Och ändå så blir det så pass bra resultat, så det tyckte jag väldigt glad över att få varit med i det här gänget och haft den här resan. För det var ju tufft i början när man började spela och så, inte vann så mycket, så att det var helt fantastiskt faktiskt. Det är mycket träningsläger, mycket tuffa träningsläger hade vi, kom jag ihåg.
Ni verkar spåra för andra på vi kan säga att ditt första stora individuella titel, det var ju i Budapest 1982, ja. Europamästerskapen, guldet där.
Ja, det får man ju säga i alla fall. Jag har faktiskt vann US Open 1980.
Jaha.
Det var faktiskt, det stod i tidningen om hemma faktiskt, men det var ett så jättebra klass, men det var en rolig turnering i alla fall. 52 grader i Texas va?
US Open i Texas,
ja. Ja, fy fan.
Spelar ni utomhus?
Nej. Men det var 52 grader det var, och aircondition gick ju sönder på hotellet, och men det fanns i hallen, så att man drog iväg direkt i hallen. Men det kommer jag ihåg faktiskt. Det var, fick man skriva autografer på Dallas flygplats nästa dag. Så här, för det hade visat i ESPN och var tydligen en väldigt bra match då. Jänkarna gillar ju pingis va? Det är ju faktiskt 23 miljoner hobbyspelare i USA spelar pingis. Så att det var väl den första kanske så här roliga titeln. Då, ja. Så här då. Men internationellt stort då, så är det givetvis då EM i Budapest. Då, så att det. Där hade jag ju även vunnit topp 12 en månad innan. Mm. Som också en väldigt stor turnering som man förstört idag, men då var det en väldigt bra turnering. Det var ju en maratonturnering. Du spelade 11 matcher på 3 dagar, 5 set, det var ju helt slut alltså. Det var de tråkigaste banketterna vi hade, för ingen orkade vara uppe. Alla gick ju bara la, så var helt slut. Men sen då kom då EM i Budapest, och jag var väl en av favoriterna, för jag var ju rankad 3 och sånt där i Europa då, tillsammans med Stellan var vi högt rankad också tror jag, och även Johnny och Klampa de här, så att men tar man då Giro som man mötte i finalen, han kom ju med nästan som siste man och var helt osida då. Så det var i stort sett bara jag som hade koll på hur pass bra han var va. Mm. Jag ville att han skulle spela till exempel semifinal mot Ungern i lag. Men det ville inte de andra, de här lagkaptenerna, jag kommer inte ihåg vilka det var, men i alla fall, så att, för jag hade full koll faktiskt hur pass bra han var. Mm. Så vi delade rum, jag och Janne, så att vi började ju där med, vi spelade dubbel också, och det gick åt helvete. Fick stryk av, tror att det var två ryssar och sånt där ganska tidigt. Vi var väldigt irriterade, så att då gick vi in på rummet och sa så här, nu jävla fan, nu skärper vi oss här liksom, nu gör vi bra ifrån oss i singel. Så att vi var ju på varsin halva, sen så började vi vinna så här, och ja, så plötsligt var vi i kvartsfinal, båda två då. Och skulle gå då 9 på morgonen va, så att jag och Janne går upp 5:45 och börjar löpa på morgonen då, så man måste få igång kroppen lite grann och så där. Och Då ser vi Stellan som är ute och joggar också. Mm. För Stellan ska ju möta Gio i kvarten, och jag ska ju möta Jonjer i kvarten då. Så att ja, så vi börjar jogga då. Sen åker vi till hallen och slår in, och så vinner jag kvarten 3-2 mot Jonjer, och Janne.
Så han med loopen var Jonjer.
Ja visst.
Nej, fantastiskt. Hur grejer du den loopen?
Nej, det var ju bara stänga spaden, var ju som skrus, det var sjukt va? Men man får ju se till att han inte fick använda den där. Han var ju inte så snabb, alltså man kunde ju styra honom lite så här. Fantastisk pingespelare, otrolig känsla, ödmjuk, smart, intelligent, snäll, otroligt skön kille va. Så spelar oerhört attraktiv bordtennis alltså. I alla fall, sen slog ju då Janne, Gio slog ju då Stellan i kvarten med 3-1 tror jag och sånt där va? Så att då helt plötsligt är vi semifinal, och så då går vi och käkar lite lunch och sådär, för det här rullar ju på. Det är inte som tennis, man får vila 3 dagar, utan här spelar man sen då semi en och en halv, 2 timmar senare och sånt där. Så att, och då skulle Janne möta Klampar Och han hade ju fruktansvärt respekt för klampare som vi alla har, va? Och det här var ju Budapest, va? Det var ju hemmaplan för dem. Och jag mötte ju då Gergele som var Europamästare innan och sånt där allting då. Så då ser jag att Janne vinner sin match snabbare. Jag tror han vinner med 3-1. Och det går ganska, för de spelar den matchen mycket snabbare, kortare bollar. Så då ser jag Janne få stryk, och tittar Janne upp mig och så liksom visar näven så här, va. Och då ska jag gå ut i fjärde set, tror jag, mot Gerg. Jag tror jag vinner 24-25 det set. För jag får ju liksom, förstår det, kul. Jag måste också till final, Janne i final för fan. Mm. Två stycken grabbar från spåret här, liksom. Det blir ju fantastiskt det här, va. Så att sen gick vi och fika, han och jag, och satt och snackade, och sen slog vi in tillsammans, och sen började den där fighten, va. Så att det var inte så här att man har egna manager och liksom, och kan inte träffas, kan inte slå in tillsammans. Och sen höll inte vi på med, utan Vi kunde varandra utan innan. Vi ville bara bli varma, så att vi slog in ihop och sådär, så till att vi var varma, så att man ska sträcka sig. Och sen så gick vi ut och spelade. Sen var det en sju helvetesfinal också. Det.
Ja, jag berättar. För, ja, det var
inte kanske lika bra som 88.
88 men, i Paris.
Ja, visst. Just, ja,
den har gått i historien, den matchen.
Ja, det var ju, ja, det var en semifinal i och för sig. Men den här matchen var vi inte lika fysiskt starka 82 som 88 i alla fall. Men jag låg under med 2-0 mot Janne.
Du var 20, du skulle fylla 21 i året, va? Ja. Och Gio var ju han 65.
Han skulle fylla 17.
Han skulle fylla 17, var 16 bara.
Ja, visst. Ja. Så att jag låg under med 2-0. Janne spelade ut med totalt, va? Men jag kom ju i kapp där, och sen så i femte set så är det väl jag som led lite grann, och han kommer i kapp, och så blir det då 21-19 i skilje och sånt där. Så det var ju,
då var han, du drog det längsta strået i en jämn tuff match.
Ja, visst. Ja. Ja. Det var ju som en träningsmatch, ja, som vi har här i SL-hallen ibland, va? Ja. Så att det är liksom, ja, långa bollar och tufft och så, va? Eftersom vi kan varandra så väl så blir det ju som bordtennis. Jag går ju inte på Janne serva lika mycket som de andra gör.
Är det hans, är du den som är bäst på att ta hans surva? För han har ju berömt, ja, sina luriga,
ja,
survar.
Jo, men det är väl så, för att jag kanske, vi har ju tränat så mycket ihop, så ja, att det är väl, och man kan säga så här, Janne är väl den som kan liksom, kan mig mest också, hur man ska spela, ja, mot mig. Så det märker jag ju också av, när han spelar bra och jag får smaka, då sätter han dit mig på mina svagheter, va? Som inga andra spelare gör. Så att vi kan ju varandra ganska väl och sånt här. Så att det är inte så mycket överraskningar, det är därför vi är så långa bollar.
Ja.
Så det var ju fantastiskt den här Grive intervjuade var sen, och två stycken grabbar från spåret. Så det var faktiskt,
och Bengt Grive då, min gamla mentor, som, ja, var svensk mästare, ja, i bordtennis,
ja, visst,
också,
ja. Och jag tror han till och med kommenterade hela matchen den här gången. Jag tror inte han sprang iväg någonstans den här gången, så att han tyckte det var så roligt, så.
Ja, det var ett härligt gäng som följde er pingisgrabbar under den här perioden, berättade. Det var Carl Anton, han i Vita Bergsparken.
Ja, visst, Lars Forssell. Ja, det var ju vår ordförande, kände ju alla de här, va? Så att,
Lola Hammarlund,
ja, visst, Lola Hammarlund, gamla, nu lever ju inte han, han dog för faktiskt 20 år sedan, så att, men han var ju även ordförande i ITTF, Internationella Bordtennisförbundet, och har gjort väldigt mycket för svensk bordtennis. Så att, han var ju ingen sån här pamp, utan han var ju en kompis till oss. Han var ju alltid med oss på kvällarna och sånt där, och på morgon kom in och skulle packa oss i rummet, hunda på nu liksom, flyget går snart och så. Han var ju som en kompis med oss, då, så att, även för liksom, för han var chef och stor alltså, pamp i om världen i bordtennis, så, va? Så att, alltså han måste jag säga, han saknar man ibland och sånt där i slutet av karriären, kom ihåg, när inte han var med och så där, för att det liksom, det var en, han kunde sitta liksom på läktaren och de drack en gel och så där, de här gubbarna, och tyckte det var kul och så, men det sket vi liksom, de satt ändå på läktaren och höll på oss, va. Så att de var där med hjärtat liksom och, ja, så, va? Så att det var bra gubbar det där, va.
Var Forssell, Carl Anton, ja, och Grive var ju med när han inte jobbade,
ja,
då.
Ja, just, ja, exakt. Alltså, det var ju
var det mer, och Lola Hammarlund var naturligtvis,
ja, där. Lola Hammarlund och en annan gubbe, Nicky Nils-Erik Bergström, som jag tror var, han var ju duktig i fotboll som fan också. Han gick också bort här nu för ett år sedan och sånt där. Också en sån här kille som har gett mycket till bordtennis och så där, va? Så att satt högt upp i de här internationella förbunden och sånt där, allt. Han har gjort mycket med bordtennis. Så att vi har ju dem och tacka mycket för det faktiskt. De var ju gamla, de här, de är ju född på 30-talet. Mm. Så att det. Jag tror Lollos pappa var bästa polare med Nacka skolan, om jag inte minns rätt. Jag tror han spelade pingis med Nacka nere i Söderhallen där på Söder. Jaha. Gotlandsgatan, där det begav sig på den tiden då, på tidigt 50-tal och sådär. Jag har fått höra.
Ja. Det blev tre EM-titlar. Du var första som vann tre EM-titlar också.
Ja, nu har det gått inflation, för nu kör de ju varje år. Så nu har ju Timo Boll förstört det där att man skulle vara historisk. Han har ju vunnit 5-6 gånger nu. Ja, så att nu är det inte historiskt längre. Då,
utan det är som en simning, det är mästerskap.
Ja, visst. Men då var det ganska unikt faktiskt att kunna vinna tre gånger. Va? Och då ska man veta att jag inte fick försvara min titel 84, för jag hade en armorskada. Som var verkligen efterhängsamma. Och jag var i bra form. Jag hade kunnat vunnit 84 också. Va? Så jag var ju, liksom, toppsida och sådär. Men jag kunde inte åka på under armbågsskadan. Så att jag spelade ju 6 EM i singel och vann 3. Så det är bra utdelning att vinna 50% av singelmästerskapen på EM i alla fall. Så att det...
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ska vi ta oss till den här semifinalen i Paris mot Jan-Ove Wallner. En del som jag har läst en hel del och de säger att det kanske är en av de mest underhållande matcherna som har spelats. Och det var några bollar där som var helt, helt magiska.
Jo, det var ju, då hade vi, J hade slagit Uffe Bengtsson i kvarten och jag hade slagit Tickan i kvarten. Tickan var ju sig totalt helt slutkörd, för han var med i mix och gick fram hela vägen. Så när jag skulle möta Tickan så var han så fruktansvärt trött. Det var 5 set, så han kroknade totalt i 50 set. Va? Det var ju skönt för mig, för att han... Det var tuffa matcher mot han och så. Han höll bollen i spel, man fick kämpa. Så han... Vi växte upp ihop med han, så han kunde också spela bra mot mig och sådär. Så att, men okej, och var med den matchen i alla fall. Och så är jag och Janne i semi då. Och då, jag tror att det... Timme innan semifinalen så ska jag och Janne upp och spela dubbelfinal faktiskt mot Lupulevski Primorac. Två stycken från Jugoslavien, va? Duktiga. Och vi vinner ändå då. Sen går vi och käkar lunch och sen slår vi in igen då. Ihop då liksom och så här, innan vi ska in mot semin. Och första två seten, det var väl så där lite trevande. Janne ledde med 2-0 där tror jag, sånt där. Vi kom inte igång riktigt då. Och det är ju sånt som Janne tjänar på faktiskt då, eftersom han server drar in lite grann, så han vill ha korta bollar. Men jag börjar tugga mig in i matchen där och så där. Så att det helt plötsligt då så står det ju då 2-2 och när det sättet börjar, då är det i stort sett nästan varje boll är ju fantastiskt bra kvalitet på. Alltså det är väldigt långa bollar och det krävs väldigt mycket för att få en poäng, känner man. Det är inte så att man går på några servare och missar sig, utan man får lopa fan 30 gånger för att man ska vinna poängen. Det fick jag också göra, va? Som han, det var inte bara jag som backade, han också. Så att det var ju fantastiskt långa bollar. Och det här var ju Bercyhallen som är ganska stor. Jag tror det var 12-13 tusen pers fullsatt var det, ett bord. Så det var ju fantastisk stämning. Alltså. Så att det där var det då igen då 21-19 i femte då till mig då. Så att, och om jag inte miss fel faktiskt, så fick vi stående ovationer efter den där matchen i ganska, ganska lång tid. Så jag tror att han som Masuno som mötte i finalen, han satt ju och tittade på det här. Jag tror att han varit lite så här, lite skärrad liksom. Hur fan ska jag in mot de här grabbarna nu? Så att vart ju en enkel resa för mig i finalen sen faktiskt.
Men det var någon fantastisk boll här. Jag bläddrade i mina papper för jag gjorde en understrykning som jag hade som liksom det var du plockade han slog och
ja, det var några stycken där efter tio lika skiller där som jag sprang alltså från hörn till hörn. Han drog, det var helt sjukt alltså det. Ja, man var stark på den tiden. Där får man betalt för all skrot man har lyft här i SL-hallen med tyngdlyftarna. Så att det var ju riktigt, riktigt långa bollar. Men vi var vältränade alltså, herregud.
Ja, hur mycket tränade ni när man passade veckan?
Ja, vi körde i alla fall, jag och Janne körde i alla fall ett pass om dagen och så fys. Det gjorde vi minst.
Fys varje dag?
Ja, i stort sett. Var det inte löpning så var det skivstång för benen och spänsträning. Och så. Inte så mycket för armar och axlar så, för det fick man i pingisen.
Ja. Men handleden måste ju vara känslig.
Ja visst. Den får man liksom, det får inte vara för mycket muskler liksom på överkroppen utan de ska sitta på benen. Så att, har du bra teknik, men jag kan ju slå ganska hårt, jag är inte speciellt stark, jag får inte upp 55 kilo bänkpress än, så. Men jag slår långt i golfen då, så att det handlar om timing liksom. Så att, men vi körde varmhämningar och så, och mage, rygg och ben var ju viktigt va? Och så spänsträning, du måste ha bra spänst i pingis, du kommer ju ut i ett hörn och ska tillbaka. Så att så det körde vi väldigt mycket faktiskt. Så att vi var ju väldigt bra tränare. Om inte jag minns fel så gjorde jag ju minnesloppet på så här höga 38 minuter. Så att vi hade, jag var ju bra i löpning, men Erik Lind var värre. Han var ännu värre. Och Kjell Johansson var ännu värre. Alltså. Han var ju en låg sån här en minut efter svenska eliten på milen och sån här Kjell. Han hade fruktansvärt kondition.
Ändå var ju liksom bilden som man hade av det. Ni var lite gamänger och lite, ni kunde ta en pilsner och ni var bollartister.
Var vi lediga?
Ni förknippade med milslingan och.
Nej visst, men alltså vad fan, man måste ju kunna koppla av också. Tränar man hårt som fan alltså, då måste man ju kunna koppla av och ta det lugnt för att tillgodose det här då. Och det tyckte vi var väldigt viktigt och sånt där va? Så ibland så var det någon bira och sånt där och så gick man ut på golfbanan och sånt där, och det behövs för att få tillbaka lite motivation när man kör ner sig faktiskt. Så att det är nästa, det den som inte lär sig vila va? Han blir ju skadad och nedkörd och förstörd antagligen faktiskt. Så att det är jätteviktigt, och först ska du träna stenhårt då, och sen måste du trappa ner för att kunna få upp sugen och så kroppen svara på det här då. Så att det. Så var det ju va. Sen var vi hyfsat, på den tiden var det inte lika mycket turneringar på touren faktiskt. Så vi var ju lediga mycket på sommaren. Ligorna tog slut någon gång i början av maj, och sen så hade vi första läget någon gång i slutet av juli med landslaget, alltså första träffen då. Så att då hade man mycket ledigt där och så då underhöll man ju lite löpning och så, spelade lite golf och hade lite semester, och det var väldigt välbehövligt då, för att det var väldigt intensivt alltså när du spelar i tyska ligan, du spelar på touren, du spelar för landslaget, massa olika matcher och grejer, allting, så alltså resa va? Så det, vi hade till exempel två pass hade vi va. För på den tiden, du vet, det var ju Östeuropa va? Det låg ett pass på polska ambassaden och det andra resrummet i Tjeckien, kom hem och så kom det passet, så det var ju så här va. Så det är ett under att man hade rätt pass med sig när man reste, kan jag säga va? Så att det var ju ganska så stressigt under säsong, måste jag säga. Så att den där vilan var ju ganska behövlig på sommaren då, så att det, för att kunna ladda batterierna och sånt där och sen komma igång sen i juli då.
Då är vi framme vid 1989.
Ja, just det.
Det spelades ett VM i Westfalenhalle i tyska Dortmund.
Ja, i Dortmund.
Och det hela slutade med Svenska Dagbladet som en bragdmedalj. Ta oss igenom den här resan, Micke.
Ja, vi började turneringen med att möta Trinidad Tobago, och de började med Snow Gios Rack, kommer jag ihåg faktiskt. Ja, konstiga nationer, alltså de kunde låna vad som helst, alltså det klister och grejer, man fick inte tillbaka någonting. Ja, men det var väl inga problem där, så att ja, man fick så en nytt rack och så i alla fall. Men VM på den tiden var ju så att alla kunde möta alla liksom, så att nu har de division, A-division bara, så att det är bra lag då. Så vi börjar mot de här blåbärsnationerna får man säga då. Så att det tar ju 6 dagar att spela genom VM i lag då, så att, och det var ju gruppspel och sånt där, och sen så tror vi mötte, jag tror att vi mötte i sista gruppspelsmatchen, så mötte vi Sydkorea, och jag tror att det var där som laget började formas lite grann. För då vann jag 3 matcher och jag tror Erik Lind fick stryk 3 matcher och Janne vann 2 matcher, var med 5-4. Jag tror Jörgen vilade. Och då bestämde sig nog kanske Glenn Öst att det är vi tre som kommer att
förbundskapten.
Ja, just det, att då spela då både kvart och semifinal. Och sen då så möter jag tror att tyskarna i kvarten faktiskt och slår dem relativt lätt. Sen så möter vi Nordkorea i semi och de var ju världstoppen, de var ju kanonspelare va? Så att, och tvålar vi till dem med 5-0, vet du? Det säger bara pang. Och då börjar vi undra i jävla form vi är, va? Så att, men de har ju spelare som spelar med överskruv mycket, va? Och vi ska ju möta i Kina då, har ju spelare som spelar med nabb. Mm. Servar och smärsta spelar fort som fan då. Så att då måste vi få tag i lite nabbspelare här nu då, innan vi åker till hotellet. För nästa dag ska vi ju möta Kina i finalen då. Så då fixade Glenn då ett par stycken nabbspelare så vi kunde träna in oss mot det där, va? För det är ju ganska olika spelstilar Nordkorea och Kina så på den tiden i alla fall då. Så att, men jag tror att hela truppen där kände att vi kommer ha chans här alltså. Vi hade ju naggat på dem lite grann. Tror det var ett VM så torskade vi med 5-1. Då var jag som vann match bara. Och matchen innan så hade faktiskt Gio 1-0 och 7-2 på Jan Liang. Så där hade vi kunnat leda 2-0.
Det var ju storskärn då.
Ja visst. Ja. Där hade vi kunnat leda alltså redan då med 2-0. Va? Men vi torskade 5-1 då. Så att... Så då när finalen ska börja då, så har vi lottat och Glenn tycker att jag ska börja för det vill jag som kanske har den bästa formen då och så, och vi var ganska säkra på att de skulle ställa upp då, så han tycker jag ska gå ut mot Yang då, så att eftersom jag har slagit han innan också faktiskt 2 månader i Pro Tour-slutspelet kommer jag ihåg i Barcelona, så att jag slog han med 3-0 där, så att tyckte jag skulle gå in, så jag vinner ju första matchen mot han då, så att
men det var en intressant match.
Ja visst ja, det vart ju 2-1 va, så att men jag förstår det tänker på, men det var mot Gio som man höll på att strula i angsen med domaren.
Ja, ja.
Då stod det väl 3-0 till oss och sånt där. Så att jag gick ut första, Janne andra, Jörgen tredje, Gio fjärde. Och Janne möter ju Jan Liljang i fjärde matchen, det stod 3-0 till oss. Och då dömer ju domaren bort en surf i Yang. Och det vart ju världens liv att stå på en kvart kanske något sånt där, va. Jag har lite förståelse för Yang, för domaren säger inte vad han har gjort för fel och bara dömer bort serven, det får du inte göra utan du måste ju först varna i alla fall och sånt där. Men han är stenhård tydligen. Då vill Yang byta ut domaren. Och jag tror att det måste vara den enda sport i världen som är så pass stor i en VM-final att en spelare kan byta ut en domare. Va? Kan du tänka dig att Messi inte är nöjd och möter Brasilien i final? Nej, men nu får du stiga åt sidan här. Vi ska ha den här domaren.
Howard Webb flyttar på dig.
Ja, visst.
Med Jonas Eriksson.
Så han börjar ju där och liksom och bär tjafs. Och det slutar med att de byter ut domaren. Vet du? Och Janne gör ingenting. Han sätter bara på sig overallsjackan och sätter sig och väntar. Så att, men... Yang hade då tagit handen under bordet och servat. Och ibland kan man göra det för tajmingens skull. Då, så att det är väl inget fel. Men jag har lite förståelse för Yang. För att domaren säger inte vad han gjort för fel. Och hur ska han då veta att han ska kunna förbättra sig? Då? Så han lackar ju till där lite grann. Så att det är faktiskt domaren som egentligen är för svag och inte dömer korrekt. Va? Och inte säger till, gult kort, varför då? Nästa gång dömer jag bort det. Varför då? Jo, för att du tar handen under bordet när du servar, när du kastar upp bollen. Va? Man tjänar ingenting på det.
Nej, liksom. Men mycket trick kan hålla på med egentligen.
Ja visst, liksom, det är ju... Det är en timing, ibland så går den under, ibland inte liksom, så att det var lite olyckligt där, men sen så Janne han var ju het ändå, så att han vann ju den matchen ändå då. Sen kunde jag gå in och avgöra då när det var 3-0 till oss eller 4-0, då började de komma ner delegater från kinesiska förbundet där och började sätta sig på bänken och skrika, så spelarna var ju ännu mer nervösa, vet du. Det gör ju inte våra gubbar, de sitter ju kvar och tar en öl på läktaren, va? Oavsett vad det står, va? De har ju inte tid med att springa ner till oss liksom. Så att det var ju världens liv på läktaren där, alltså herregud, förbundsordförande kom ner och började gnälla på dem, fan, de var ju asnervösa kineserna, så att de fick sig en riktig törn och repade sig faktiskt inte förrän 93 var de i final mot oss sen. Då fick de stryk också. Sen efter 95 så har de tagit över oss. Det var ju faktiskt fantastiskt. Va? Efter att ha torskat 5-0, 5-1, 5-0 i finalen mot dem tre gånger rad så vände vi på steken och vinner med 5-0. Det är helt sanslöst alltså, det kunde bli så. Men vi kände väl ändå att vi hade chans att vinna med 5-0. Va? Det var väl lite... Och...
Ja, det var ju... Det blev alltså Svenska Dagbladets guldmedalj till Sveriges landslag i bordtennis. Det var du... Det var Gio Wallner, Jörgen Persson, Erik Lind och Peter Karlsson.
Ja, visst. Alla fem var ju världsspelare, va? Kan jag säga. Va? Peter Karlsson har inte kommit upp riktigt där, men tar man Erik Lind då, som var 4 här, han var ju rankad 7-8 i världen. Va? Så att vi hade ju ett jävla bra lag. Va? Så att
Berätta om det här laget, för det känns som att ni sporrade varandra och ni liksom hänger ihop.
Ja, vi hade som jag sa förut, vi hade ju fruktansvärt roligt helt enkelt och sånt där. Vi var ju för sig egoister allihop och ville vinna till varje pris. Va?
Men, var det kortspel och backgammon och sånt också?
Ja, herregud. Det var ju till och med innebandy. Va? Det var ju mer bråk på innebandy än på pingisträningen. Innebanden hade vi knappt några regler, va? Så att där fick man liksom tackla så hur man ville och fälla varandra. Så när vi skulle spela innebanden mot tennisanslag var det avblåsta hela tiden, vi var så tuffa, va? Så att vi kunde inga regler, men vi kunde ju trixa och spela bra, va? Så att det hade vi som fysträning.
Hur gick det? Du kan slå tennisanslaget. Var det andra grabbarna då?
Ville var nog inte med, tror jag, men de andra var med i alla fall. Vi fick stryk, tror jag, för de hade spelat så mycket. Och så har de spelat mot andra landslag och sånt där, så de kunde regna bättre än oss. Vi fattade ju inte liksom, utan vi var ju för hårda helt enkelt, du vet, att haka klubbor och grejer och sånt där, va. Så att, men vi mötte dem en lördagkväll i Alingsås. Jag tror det var 2000 pers på läktaren. Nästa dag på söndag eftermiddag så mötte vi dem i Lisebergshallen i Göteborg. Det var fullsatt. Det här var, tror jag, 1989 eller 19 sånt där. Det var fullsatt, vet du, i hallen, vet du. Tennisanslag och pinslag kommer dit. De säljer ut hallen, va? Helt fantastiskt för att se oss och spela innebandy liksom. Det var ganska roligt.
Ja, men vilka landslag vi hade, både i bordtennis och tennis.
Ja,
här sitter vi idag, 2015.
Det ser lite annorlunda ut nu faktiskt.
Jag fattar ju inte hur bortskämda vi var.
Vi fick ju också oftast gratulationer och tack från tennisen. Och vi skickade ju till dem också, va? För de kollade ju liksom alla matcher vi spelade, om de var ute och spelade på tv och så. För det sändes, på den tiden sändes ju över hela världen med de här stora finalerna, va? Och det gjorde ju liksom även med tennisen också, så att vi nej, så det var sköna grabbar, de där tennisgubbarna. Men vi kom av tråden lite grann.
Ja, 89 var den här finalen och det här gänget ni hade då. Ni var ju som sagt sammansvetsade och ni tävlade i allt.
Ja, jo, det var ju både kortspel och innebandy och golf speciellt också. Golf fick vi ju tjata oss till då. Hade vi tränat bra så kunde vi leda eftermiddag. Då var det ju golf då. Och såg vi till att träna jävligt bra. Mm. Och jag var ju den som ringde och boka banor och sånt där och allting. Då, så att det var vi nu hade lägen någonstans. Ja. Då, så att det var ju väldigt roligt, va? Och även där var det ju ganska så här tuffa bett och liksom så här. Alla var ju duktiga i golf. Ja. Alla var ju singelhandikappare.
Ja. Vem var bäst då? Är det du?
Ja, Tickan var bäst. Ja, Tickan har ju varit nere på 1,2 och sånt där. Ja, han är riktigt duktig. Och jag var nere på 5 som bäst och så här. Så att så att det är alla
Gio då, ja, han är golf.
Han var nere på 7-6-6-7 som bäst också, va? Så att vi var ju ett gäng där alla var ju liksom under 8 handikapp. Så att det hela gänget. Det var ju också fin avkoppling när vi tränade så pass hårt. Vi kunde gå ut på eftermiddagen och liksom och spela. Nej, men vi tävlar ju allt. Vi kunde sitta på flyget liksom och spela patienspoker eller vad det var för att få tiden att gå. Jag och Gio spelade mycket schack förresten. Mm. På turneringarna. Det var bra tidsfördriv. Och så man spelar en dubbel på morgonen, så spelar man inte mer den dagen kanske, va? Så då kanske man går och tränar, så vill man ju inte ligga på hotellet, va? Så sätter man spelet i schack och sånt där, så det hade vi, men det var ju ofta städerskan som förstörde det, va? Så att vi kom precis, så man kunde ha kört några drag på morgonen och sen åka och spela en pingismatch och så städade ju städerskan rummet och kom tillbaka, men fan, så här stod inte pjäsen, men hon städade håll på och larva så, så man fick ha lite koll liksom hur det stod och så där. Så det var ju bra tidsfördriv och så där faktiskt, och mycket kortspel också faktiskt. Så nog hatar vi förlora mot varandra, men det goda var ju att vi fungerade så bra ihop, va? Att vi hade förståelse för andra och sånt där, ska vi säga, ibland om någon som var sur eller arg, om det, man kanske gnällde så här, man spelar match och så vet man liksom, det blir inte långvarigt, utan vi vet vad vi har varandra helt enkelt. Och jag tror att det där var väldigt, väldigt viktigt faktiskt.
Din och Gios relation är ju naturligtvis speciell i och med att ni växte upp i spårvägen ihop och du såg honom komma. Du såg ju tidigt att det här är något speciellt och du ville ha in honom i laget, i landslaget, innan han kom in. Berätta om er relation.
Ja, jag hade börjat spela bordtennis med en kompis med Thomas Grönlund, uppväxt man på Söder. Och då spelade vi i en förening som heter Vik 47 som ligger, tror jag, på Lundagatan. Hade de lokaler, man hade bara två bord, fick spela en två gånger i veckan. Där började jag spela, men innan det så var jag på Timmansgården och spelade faktiskt. Då kunde man vinna en kokosboll och en apelsin mer varje torsdag.
På Timmansgatan? Ja,
ja visst. Ja. Det har de även idag. Jag såg på DN för ett par veckor sedan, stod det torsdag så här. Kom och spela pingis mellan 16 och 18. Nu fick jag nästan en tå. Jag måste gå dit alltså. Och titta, det var tre bord med pelare och grejer var där. En gubbe som heter Lennart Olofsson, han lever nog inte där. Jag tror det är hans son som har det där. Så där spelade vi väldigt mycket. Men vi ville spela mer pingis. Så då kom vi hit till SHL när vi är idag. Och då var det turnering den dagen. Så jag och Thomas Grönlund fick vara med i turneringen. Så där. De har inte sett oss spela. Så då är Gio där med sin bror också, Kjell Åke. Så vi går till semifinalen, den här lilla klubbningen de har. Då. Mm. Och jag får stryka semi av Kjell Åke och min kompis slår Gio i semi då, sen säger tränaren så här, men ni är välkomna, ni får gärna börja den här klubben. Och sen var det bara så att vi började spela här, och det var ju tävlingar varenda helg och sådär, så att då behöver vi umgås jättemycket. Och så att var det tävlingar söderut till exempel, då åkte jag ofta ner på fredagskvällen ner till J.O. Kjell Åke som bodde ner i Norsborg, där, så över hos dem till exempel. Så körde pappa Åker och deras pappa Rås till tävling och sånt där. Så vi umgicks ju jättemycket och sånt där. Och även på träningsläger. Vi låg på träningsläger på sommaren ofta 4 veckor ner i Nynäshamn, vet du. Måndag, fredag och så hem med pendeln. Och så måndag, fredag hem med pendeln. Det var roligt kan jag säga. Vänskapen sträcker sig från 73 kanske, något sånt där va. Måste det vara där 73 något sånt där. 73, 74 något sånt där måste det ha varit. Så att det är det. Och det håller i sig än faktiskt då. Ja.
Han spelar ju fortfarande i A-laget.
Ja, visst, ja. Visst. Det är jag som är tränare för han. Ja. Så att han retar mig varje gång att jag ska få spela för han har ont i ryggen. Men så går han in och lirar ändå.
Jag såg ju här mot Söderhamn nu i kvartsfinalen. Där. Ja. Jag kunde ju knappt gå emellanåt med att lira
han. Ja, visst. Ja. Han smäller i sig till Volt Arena och sådär. Och även jag har ju fått spela på matcher år när det blir skador och sådär.
Hur håller du då? Nu är du 53 bast.
Ja, jag vann faktiskt match i Elitserien år. Så att det är väl.
Vad säger det om klassen? Jag menar,
det säger helt enkelt att jag är väldigt bra.
Du ser ju vältränad ut och så, men ändå.
Nej, det är väl både och, tror jag, att jag håller hyfsad klass. Mm. Och så är det kanske en liten då, kanske pikt och till svensk pingis. Men jag håller ju bra klass fortfarande. Mm. Det. Och Janne framförallt.
Finns det en seniortour som den kan spela på?
Ja, fan, veteranpingisen är hur stor som helst. Jag är världsmästare både för 40-åringar och 50-åringar. Ja. Fyllde ju Globen här. Vi hade ju veteran-VM i Globen 2012. Va? 150 bord ställer de upp. Annexet Globen, Johannes Sov. Det tar en vecka att lira. Så jag var med i 50-klassen. Det var endast 850 pers med. Det kan du tänka dig. På ett VM har de 128 med. Alltså på ett vanligt VM då. Så det tog ju flera dagar att spela det här. Va? Så jag möter en kines i finalen som vann SOC 1979. Mm. Som jag såg i lottningen. Jag tänkte, fan, kan det vara han? Och så såg han, det är fan. Är det Lushiwe? Ja, hallå Apple. Liksom. Så jag mötte han i finalen. 4-5 tusen på läktaren i Globen. Så att det är ruskigt stort, alltså, veteranpingen. Alltså. Anmäler de sig till tid, då kommer de inte med. Det blir fullt direkt. Och det är klasser 40, 50, 60, 65, 70, 75 plus 85 damer och herrar, singel och dubbel. Och det är ungefär 4 000 pers med. Och det har gått på olika ställen. Det har gått Nya Zeeland gick till sist, och så har det gått i Japan, det har gått i Kina. Det ska gå i Spanien nu, sen ska det gå i Las Vegas också. Då kommer det bli folk, det kan jag säga. Så att det är liksom ett bra, va? Det är kul att träffa lite gamla kompisar. Jag vill egentligen inte spela det där, men eftersom pingisföretaget som jag har kontrakt med Donik tycker att det är bra att jag spelar det där, för de säljer oerhört med grejer, va? För de som är med i det här har lite bra ställt, för det kostar 1000 spänn att vara med och, liksom, och det som är semester, så det kostar nästan 15-20 tusen att spela här med hotell och mat och allting. Då, så att, och de köper pingisgrejer hela tiden, va? Så att det, då vill de att jag ska vara med där. Så att det, men det är kul, träffar man lite gamla pingiskompisar och sånt där som man inte har sett, och som man tappar hår och grejer och sånt där.
apropå kineser, hur stora är ni i Kina? För ni bröt ju en trend, och på något sätt så, vad jag förstått, så saknar ju kineserna den tiden när det verkligen var jämt när ni kom, du och Gio och Lind och Persson.
Ja, de vill ju inte möta Tyskland, de vill ju möta oss. De tappar ju publik när de möter Tyskland. De tappar alltså tv-tittare. Så att visst, men om man säger så här, de äldre känner ju till oss. De yngre det kommer ju så mycket nytt och allting, mycket idrott och så här. Men Jiu är väldigt stor i Kina. Han känner de flesta till.
Alltså på gatan han går, ja, han i där, ja, så
ja, ja. Ja, visst. Så att det, men de äldre känner ju till oss också, så att, men han är ju klart mycket större än oss, va. Nu vart det mycket och sånt där också, så är det, men det är ju fortfarande nationalsporten där, ja, borta.
Går du beskriva hur stor den? Jag hörde någon historia, Kjell Johansson Hammarn, ja, berättade att han
hade en vaktmästare.
Ja, precis. Ja. Han hade gått och han hade undrat någon som hade kunnat öppna med berätta.
Ja, ja. Ja, jag fick också, jag var inte där då. Jag var första gången i Kina 79-80 och sånt där, tror jag. Men det har jag fått hört faktiskt. Jag vet inte om det är sant eller om det är skröna, men det skulle inte förvåna mig i alla fall. När vi var där första gången så spelade vi träningsmatch mot Kina. Då var det förmatcher också. Innan lagmatchen, en dammatch och herrmatch. Så en förmatch skulle då Tickan spela. Så kom in en 12-åring och bara skopar ut Tickan. Va? Jag undrar, vad fan är det frågan om? Alltså. Så att de har ju resurser, va. De har ju på ett exempel på junior-VM och sånt där. Du tar inte dem med juniorer, då tar de med kadetter. Som är 2-3 år yngre. Så pass bra är de. Så att, men de har oerhört statligt stöd. Det aldrig, finns aldrig något problem med pengar. De ska ha läger, de åker ut med fulla trupper. De har landslagsläger i stort sett hela tiden. Så att de är en otrolig apparat. Va? De pengarna lägger de inte ner på svensk idrott, kan jag säga. Så att, det är lite skillnad.
Vem är den bästa du spelat emot? Som du anser den bästa pingispelaren du spelat emot?
Ja, det är tre stycken. Det är Goya Hoa och det är Klampar och det är Gio. De tre är de bästa jag spelar mot faktiskt. Det är det. Mm. Klampar anser jag nog som kanske högsta kapaciteten.
Han som bara var 15 år i huvudet.
Ja, just det. Ja, just. Han som alltså, det, när han spelar på topp, mm, då var det svårt. Mm. Alltså, då fick du hämta bollen hela tiden. Oavsett. Va? Så att, Goya Hoa var ju fantastisk. Han var ju 4 VM-finaler för Kläggas i 2 till exempel. Va? Det var ju friendship-spel på den tiden. De la sig, vet, och så att det höll på.
Ja, de fick inte vinna. Kompisen skulle vinna. Och
det var ju då, han la sig mot två japaner 77 och 79. Va? Så det är jag ganska säker på, det han sagt också. Mm. Så det var politik. De tog hem lagguldet. Sen gav de bort singelguldet. Varför vet jag inte, men så var det i alla fall. Så att, det där gör de inte längre nu då. Mm. Utan nu är det för viktigt att vinna allting och sånt där. Och så. Men nu ska de starta en ungdomsliga i Kina. Det står på text-tvn här. Bara två av våra juniorer ska få åka dit och spela en ungdoms... För nu vill de ha in andra influenser. Mm. För de börjar bli så jävla bra nu att vinna allting. Och det är inte bra, det dödar i sporten. Så nu ska de starta nästa år en ungdomsliga där en massa europeiska ungdomsstjärnor då får vara med och spela deras ungdomsliga där. Vilket är jäkligt bra då, sånt där tillsammans. Så de börjar förstå det här nu liksom att det, ja, att det inte är bra att de vinner allting hela tiden då. Men ja, de har ju, jag skulle tippa att de kanske har en 70-80 miljoner som spelar pingis stort sett.
I alla fall. Lite att välja på.
Ja, lite att välja på. Sen är det ju så att är det någon 12-årig någonstans i norra Kina som är kanonlovande, då ringer de bara han, nu flyttar du till Peking, nu tränar du här i landslaget. Va? Så att de missar inga, så utan de verkligen, de sätter ju väldigt mycket bra pingisspelare i hård träning. Mm. Så nog fan är det några som blir bra liksom. Vi hade ju 12-13 stycken som tränade hårt liksom, så att det var ju lite skillnad, va? Så att, men de saknar det där, va? De tappar ju tv-tittare när de möter andra lag, utan de har jag snackat med Li Guoliang också som var ju olympisk mästare och även lagledare idag för kinesiska landslaget. När presskonferens när det var SOC sista extas, alltså, då sa han till journalisterna, han förstår inte varför inte Sverige kan vara bättre liksom, med allt dess kunnande som finns då, så att han tyckte det var lite tråkigt, för att när Sverige och Kina möttes då tittade hela kinesiska befolkningen. Mm. Tyckte de var kul liksom.
Ja, det var.
Mm. Ja, så att det, men det kanske kommer tillbaka, ja. Man vet aldrig.
Nej, vi får återkomma till det här så småningom. Bästa tränaren, vilken tränare har betytt mest för dig?
Ja, jag måste väl ändå säga att det var nog ingen tränare, utan det var nog faktiskt en spelare, måste säga, Ulf Torssell då, spelare förut. Uppväxt med han här i spårvägen och sånt där, fick börja träna med han mycket och lära sig mycket hur pass viktigt det är att träna och sånt där, och även hur man ska träna och sånt där och fys och sånt, va? Så att jag tror Jag tror hade jag kommit till en klubb där när man inte hade fått någon vägledning, då vet man ju inte liksom, man kanske hade blivit en strulpelle istället. Vad vet jag, va? Så att när man är liksom 14, 15 år liksom, då är allting öppet, man är mottaglig för det mesta. Så att jag tror att det var väldigt viktigt för mig att att få den här träningen och den här pushen liksom, och lite tillsägelse då och då liksom, att så där kan jag inte göra, nu kör vi liksom. Så att jag tror han var väldigt väldigt viktig där i ett par års tid. Sen efter det så behövde jag liksom ingen tränare, så utan då kunde jag bordtennis. Jag har alltid kunnat sporten väldigt bra, va, sånt där, förstå sporten och så där, men den här träningsbiten då fick man lära sig att det är hård träning som gäller, va. Så att, får nog säga det att han är nog kanske det viktigaste i alla fall, tycker jag.
Bästa matchen eller bästa bollen du spelat, finns det någon sån där så där du tänker på att det är med välbehag bara, oh, wow.
Det är så många bollar, vet du. Du förstår
mycket. Bästa matchen då, som du känner.
Bästa match, roligaste matchen jag har spelat, det var ju faktiskt semifinalen i alla fall mot Janne.
Mm. Det var i Paris 88.
Det var nog roligaste jag spelat i alla fall. Det var väldigt mycket bra bollar och sånt där. Sen kan det ju varit vissa matcher man har spelat på kanske lite mindre turneringar så här, när man liksom allting har stämt och du har slagit en världsspelare med 21-8, 21-9, va? Men jag tänker som det roligaste minnet i alla fall och så där, va? Så att det måste jag väl ändå säga, tror jag.
Hur mycket uppvisningar är det? Jag vet ju att ni har ju varit med ner oss på Tipsextra och Ingvar Oldsberg, och ni har varit med på olika ställen, och du och jag har jobbat ihop med Filip och Fredrik.
Ja, visst. Ja, det var väl snusdoser och grejer man skulle spela med.
Ja, nu är det Frihamnen. Men hur mycket sådana där? För att
vi gör ju mycket uppvisningar för företag, i och jag faktiskt. Det gör vi. Även gör jag mycket själv också. Så att det är väldigt mycket, jag vet inte, det ringer folk hela tiden och vill ha uppvisningar på företag. Det har tydligen blivit väldigt populärt med pingis då, för nu finns det ju såna här minibord man kan köpa. Så att det är väldigt mycket sånt faktiskt, både stora och små företag, och
hur gör ni då? Du måste ju hålla igång då också.
Ja, jag visst, men det gör jag, va? Så att det
står i ett rum och spelar in bollen på det andra rummet, eller?
Ja, visst, det har jag, fan. Det är som Grive förr i tiden uppe på, vad heter det, på SVT Sporten, där han servar bakom pelarna och höll på, väl, så att det, nej, men då brukar vi köra en match och sen får ju de spela mot oss och sånt där, och så leder lite lös och sådär. Och de får ju se pingis på nära håll också. Sen får de spela mot oss, och då fattar de hur svårt det är när bollen går överallt då, med skruvar och sådär. Så att det där blir ju väldigt populärt det där, och så. Så att det är väldigt mycket företag som hör av sig. Alltså. Så att den här säsongen nu som är stort sett till slut då, har vi gjort väldigt mycket grejer faktiskt. Så att, och jag har gjort mycket själv också. Ibland så åker jag ut själv då till ett företag bara, och så vill de, man ska komma och visa lite pingis, så vill de spela mot mig och sådär. Så det har växt faktiskt. Det har blivit väldigt, väldigt stort. Så. Det finns, jag hörde att det finns en massa såna här pubbar de har rundpingis ofta, har hört också nu för tiden. Så att det växer ju, va. Ja. Hobbypingis som man säger då, det är väldigt stort. För det märker de på mycket bordtennisbord som säljs. Licenserade pingisspelare är väldigt lite. Jag tror det var 12 000 i Sverige, det är väldigt lite. Men som hobby så är det en väldigt stor sport. Det är ju världens näst största idrott, va, efter fotboll faktiskt. Medlemsländer är vi störst. Gick vi om fotbollen nu faktiskt. 222 har vi.
Vi var inne lite på det tidigare. Du var inne på det, Micke. Finns det någon ny äpplet i vardagen? Någon ny GIO? Hur får vi uppleva den här tiden igen?
Det är så svårt att säga liksom, när de är så pass unga. Men om man säger, ju längre ner i åldrarna vi går, ju bättre är vi faktiskt, om man säger åldersklasserna då. Så att vi har ju 12 och 13 14 år här som är alltså i spårvägen, som är Europatoppen som har till och med OS-stöd, tror jag, och sånt, va? Så att där finns det lite, va, men sen så vet man ju inte sen när de blir äldre och sånt där. Det är ett jäkla steg från junior till senior, va? Så att det krävs ett jävla arbete, men underlag finns idag. Hoppas bara att de förstår mycket de ska träna, och att det krävs ett gediget arbete och att man måste leva med sporten liksom och så, va? Det lite tuffare då. Konkurrensen är lite tuffare, plus att skolan är så pass viktig då också, så att det är mycket som spelar in, va? Det, du kommer ihåg själv liksom, man var ung, va? Men du kunde gå ut nian så fick du jobb direkt, va? Idag är det inte riktigt så, så att idag måste de även då, ja, kämpas genom skolan då, så att det är väldigt tröttsamt för dem. Man tränar stenhårt och så ska det ha bra betyg och allting, så att det är inte så lätt.
Men pass om de kör de idag då?
Ja, vi har ju 12-13-åringar som ligger säkert på en 7-8 pass i veckan, va? Och så går de i skolan.
Alltså tävlingar.
Ja, visst. Så nog fan blir de trötta ibland när man ser dem. Alltså, då får man skicka hem dem. För att de måste ju liksom, de är ju barn. Va? Mm. Då kan man ju liksom inte tjata, träna för fan. Liksom. De måste ju sova också och käka. Så att, men det finns underlag i hela Sverige. Eftersom jag är ju då anställd av Spårvänger då och har sett väldigt mycket ungdomspingis då sista åren, så har jag lite koll på det där. Och det är inte bara Spårvänger utan det är fler klubbar faktiskt. Så att vi, till exempel på ungdoms-SM nu, pojkar 12 och pojkar 15 var det va, som var nere i, vad var det någonstans då? Var nere i Borås för ett par veckor sedan. Då ser man alltså att det här är bra pingespelare. Mm. Alltså 12-åringar, det är underhållande bra pinges. De är bara 12 år, så nog fan finns det chans, alltså det kan jag säga.
Hur är du som tränare då? Vad är viktigt tycker du? Hur kan tränaren,
ja,
för du säger själv att du, ja, det är väldigt individuellt. Det,
ja visst, jag försöker väl att anpassa så mycket individuellt som möjligt, övningar och sånt där faktiskt. Och se till behov, vad de behöver och sånt där. Och sen är det ju så, vi har ju vår elitträning, så har vi folk som är 12 år, alltså som är riktigt bra, va? Som tränar med sådana som är, ja, som är 20 bara, som är duktiga. 12-åringar kan inte köra den här styrketräningen som 20-åringar. Så där måste man liksom ha lite koll. Då får han köra lite lättare styrketräning tills han har växt klart och så. Så det där måste man ha koll på. Va? Så att det, olika övningar och sånt där. Och så har vi även tjejer med också. Så att det, och där är lite annan bordtänning. Lite mer kontring och sånt där. Sova lite enklare, lite lösare. Så då måste man anpassa det och sånt där. Så att det är lite trixande och sådär. Men om man säger som tränare, så är jag väl, jag är väldigt noga med att det ska vara tyst liksom, och det ska tränas stenhårt. Sen i pausen så kan du hålla på med din mobil om du vill det. Men under träningen så vill jag gärna att det ska vara tyst och kämpa. Liksom. Okej, man kan ju skratta till några gånger när det blir en rolig boll. Då, liksom. Men det ska inte tappa koncentrationen 5 minuter på det. Utan gå och hämta bollen, kul, okej, men sen kör du på. Liksom. Mm. Så att jag är lite noga med det här. Jag tror att jag har fått in dem på rätt spår.
Du är sträng
alltså. Ja, men...
Tycker du om att man... Det är då det blir tufft.
Ja, de har man ju varje dag, va, så att.
Ja,
speciellt när vi kör de här fysiska fotarbetsövningarna, då är jag ganska sträng. Då drar jag på klockan ofta. Mm. När jag märker att de inte har kört de 8 minuter, 10 minuter som vi ska ha. Mm. Så att då kan vi, men jag tror att de börjar förstå det där nu faktiskt. För jag börjar få lite respons på efter att de säger, fan bra Epp, att du är lite hård där. Liksom. Ja, det liksom det här måste ni köra, va. Mm. Det är precis som matematik, va. Du klarar inte matte B och E om du inte har lärt dig grunderna, va. Och likadant i pinges med, va. Lär du inte grunderna, då blir du chanslös. Mm. Då står du där och stampar på din nivå kanske som, ja, halvhyfsad elitspelare, va. Men bättre blir du inte. Varför? Nej, du lärde inte grunderna från början, va. Då har du de bristerna och då blir du utspelad direkt på tour när du möter en bra spelare. Så att därför nu har jag fått in dem på rätt spår faktiskt den här säsongen nu då. Så att det börjar se bra ut, va, tycker jag.
Det finns hopp för Spårvägen och för svensk pingis i stort.
Ja, men sen är det så i spåren också att vi har inte så kanonbra elitspelare, utan när en spelare kanske blir, säger 16-17 år, säger 17-18 år, är väldigt bra, i stort sett landslagsklass, då måste han kanske röra på sig, för att då är det andra klubbar i Sverige som faktiskt har som satsar mycket mer på seniorsidan, va?
Är det Halmstad?
Ja, det är Halmstad, och Eslöv till exempel, va? Ja. Och kanske då Vismån, Söderhamn också, ja. Men vi är ju totalt överlägsna på ungdomssidan. Vi får ju fram alltså folk hela tiden, va? Vi tar ju alltså på ungdoms-SM, junior-SM, tar ju vi 70-80% av medaljerna, va?
Vad har hänt med gamla fina Ängby SK då?
Jo, Ängby SK också har vi gått ihop med nu, faktiskt. Det har ju också stått i tidningarna, så det kan jag ju säga då. Och då har vi bildat en extra klubb där vårat A-lag går in och Ängbys superettanlag och våra två division 1-lag. Där bildar vi en klubb med 4 stycken lag, kan man säga. Och de 4 lagen kan vi dribbla lite med. Så att vi har inget superettanlag. Och våra ungdomar som spelar Division 1 kommer snart behöva spela superettan. Och då heter det så, då har ju Ängby ett sånt lag. Då kan vi slussa in dem där. Medan en Ängby-spelare som kom tvåa på junioråren, till exempel Les Ranefur, som är med i det här ungdomslaget som ska till Kina, han kan spela elitserien för oss. Så då liksom, då bakar vi ihop det här, va? Det här var egentligen inte, det var egentligen inte enligt, ska vi säga, reglerna för Svenska Bordtennisförbundet, men de såg ju hur pass viktigt det var för svensk bordtennis där att vi gjorde det här, va? Det här var ju liksom inte för att vi ska vinna allt, det gör vi ju inte ändå på seniorsidan, men det här var för att våra ungdomar ska få bättre matchning. Så att det var en väldigt bra lösning, va? Så att nu blir ju jag för arbeta ihop igen med Nils-Erik Sandberg.
Mm. Hur länge han var med?
Ja, han var med alldeles för länge, gubben.
Ja, han var ju, jag spelade pingis, ja. Då var han ju, tyckte han var gammal i gården. Ja.
Han har ju alltså skött om Ängby sedan 1957, va?
Ja.
Och tog över en cigarrlåda med 14 kronor in och sånt där, va? De har betydligt bättre ställt idag och sånt där också, så att, och jag har ju spelat Ängby många år också, jättemånga år med elit, sen har vunnit SM-guld med dem, och det var ju Nisse med också, så att nu ska ju Nisse vara med oss här igen då. Så att nu har vi liksom, nu ska vi ut och resa lite igen nästa säsong då. Så det blir faktiskt bra för både spåret och Ängby, den här sammanslagningen då. Så att det kommer alla tjäna på, våra ungdomar och även Ängby.
Mm.
Så att det var en smart lösning faktiskt.
Sen skrev vi upp här, vi pratade innan, så skrev jag TV-laget. Vad menar jag med det? Du berättade en rolig TV-lagshistoria, tror jag, när vi satt oss ner här. Så då skrev
jag fick ju, Bengt Bedrup ringde då och tyckte jag skulle vara med i TV-laget. Och sådär, och jag tänkte, vad möter vi för lag? Det är ju benknäckare, va? Division 5, Division 6. Men fan, Bengt, jag är fortfarande liksom i karriären, liksom rankad tvåa i världen. Det är ingen bra liksom. Oh, men det ordnar sig säkert. Så jag tänkte, vad fan, det här är väl liksom. Jag var med i alla fall, så jag var med i 2 år.
Ja.
Och det var fruktansvärt.
Vilka var ni?
Det var Arne Häge. Ronny stod i mål.
Hellström.
Ja, visst, exakt. Och så hade vi backar av Arthur Ringart och sådana. Och Arne var väl back också. Så har vi en gammal spelare som spelar i Italien som heter Andersson. Han spelat nog på 60-talet i Italien i AIK.
Kurre Andersson? Nej.
Jo, ja. Kurre Andersson, mm. Exakt. Mm. Han var med. Han var ju fruktansvärt bra även då, för han 50 bast. Alltså. Och så var det ju, vad fan var det mer då? Lars Gunnar Björklund, Rolle Stolt, så de här var med. Ja. Niklas Strömstedt var med, Rickard Hyrej och sådär. Så att det var ju... Och roller, han var ju fort in som fan och blanda drinkar i hallek och sådär. Så att det...
I paus!
Ja, visst. Ja, visst.
Bedre, han var ju nykterist.
Ja. Ja, visst. Han får hållas lite lättöl. Det var faktiskt jäkligt roligt. Alltså. Så vi spelade där ett par säsonger då. Så att det är fruktansvärt roligt. Spelade på Gotland 2 matcher på morgonen. Det var riktigt roligt då. Det kom mycket folk. Alltså. Ja,
var inte Frank Andersson med också?
Jo, men jag tror Frank var med tidigare än mig.
Ja,
faktiskt. Han var med på 70-talet. Ja. Men jag tror det var Kjell Johansson var med då.
Ja.
Alltså det vart väl kanske en, kan ha varit en 10 match sånt till slut. Och vi spelade på små ställen i Sverige. Det kom ju 5-6 tusen pers, va? Och Bedrup, han var ju någon sorts
speaker
även domare tydligen. Så att straffa fick man ju titt som tätt. Va? Man föll så här. Vi var uppe i Sundsvall, tror jag. Och så mötte vi en jävla lag där. Det var Pelle Svensson, med gamla brottan, vet du. Ja, och fy fan, jag var livrädd för han var ju så stor. Alltså. Så han tacklade mig. Jag bara flög. Alltså. Fruktansvärt stark gubbe. Alltså. Så att det var faktiskt, det var roligt, men kanske lite vanskligt då, för jag var inne i min karriär och sånt där allt, men det kan ju hända grejer, va.
Det hade inte gått idag kanske att vara med på de matcherna.
Nej visst att, men jag var ändå vältränad och snabb och så där, var liksom och så att jag tyckte ändå det var roligt och så där och spela, va. Så att vi hade ju alltid avslutning då ute på Råsunda då, och det gillade ju inte Rolle Stolt, så för att vet fan, jag har inte visum dit, va. Får inte ens köpa ut på tunnelbanan, det var ju utlandet för han.
Djurgården, ja.
Ja visst, han hade ju alltid här massa roliga grejer för sig, va. Så att det. Nej, det var en rolig liksom liten sidosväng från bordtennisen, va, på sommaren.
Familj?
Ja, fru och 2 barn. Barnen är 19 och 22.
Ingen pingis för dem?
De har spelat, dottern har spelat i allsvenska faktiskt damlaget, Spårvägen, spelar inte längre. Sonen har lagt av för ett par år sedan, han var också väldigt hyfsat duktig och sådär, men har fått andra intressen och sånt där och såra. Men det var ju inte jag som gjorde som började spela pingis faktiskt, utan det var, de kom hem från skolan och sa, pappa, min fröken säger att du är världsmästare, jaha. Så att jag har hållit dem hyfsat kort och sådär. När vi bodde i Tyskland och sånt där,
Ja, du gjorde de 10 år nästan, under hela 90-talet.
Jag var 9 säsonger där, men jag bodde bara 2 år där.
Under hela 80-talet ska jag säga, va?
Ja, visst.
Nej, 80, mellan 80 och 86.
80-86 och så var det väl
96,
från
96-97 till 99, va?
Ja, visst. Så att sista 2 åren i Würzburg så bodde min familjen där då.
Var ligger det?
Det ligger 10 mil sydöst om Frankfurt.
Aha, ja.
I Bayern. Mm. Så att väldigt fin stad, alltså fin ölsponsor, vet du. Nej, så det var ju, det var fantastiskt där. Barnag slängde vi direkt in på kindergarten, de lär sig tyska, så att jag fick ju inte prata då tyska med mina barns kompisar, för jag pratade så ful tyska, tycker man. Det skulle vara perfekt, vet du, att läsa, så att det var väldigt bra för mina barn faktiskt att få gå in i skola i annat land och så där och lära sig språket, va. Och så att det var faktiskt roligt. Så de visste, de vet att spela pingis, va? Men de har ingen aning om så här världsmästerskap och sånt där liksom. så att det var ju att
de inte sagt det då.
Nej, men jag
du
ville inte
liksom, blyg av det.
Nej, visst, men jag vill liksom inte bracka på dem någonting och liksom och så där, så ska de, ja, det är inte jag som ska välja vad de ska göra, va. Så jag tyckte liksom att nej, det här får komma liksom, fråga dem okej, okay, liksom då går vi till hallen liksom. Mm. Annars så har de kanske andra intressen då, men så ville de börja spela lite pingis och sådär, och så tyckte de var roligt då. Mm. För båda har ju boll i sig och så, va? Så att,
frugan då, hon
har faktiskt också spelat elitserien.
Ja, berätta.
För Ängby och Norrtull. Men hon var ju faktiskt,
vad heter hon?
Hon heter Marita. Från Östersund, Frösön.
Ja.
Så hon var ju bland de bästa när hon var 13, 14, 15 år, var hon.
Träffades inom pingisen?
Ja, vi träffades inom pingisen då. Så att hon var ju rankad 3-4 Sveriges i åldersklass då, som flickspelare faktiskt. Så att, och så då, och gick på pingisgymnasiet.
Var hon född? När hon född? 60?
62.
62.
Hon är ett år yngre än mig. Så att vi har hållit ihop då sen dess. Så att det är det, och bo kvar i samma hus där ute i Stuvsta.
Ja.
Faktiskt.
Ja. Vad har du för visioner? Vad gör Micke Appelgren om vi kan säga 5 år?
Om 5 år?
Mm. Förbundskapten?
Nej, för fan. Jag har rest klart, vet du.
Ja, är du trött på resan?
Ja, fy fan, vet du. Jag mår illa om jag åker ut till Arlanda nu för tiden. Alltså, jag är väldigt dålig resare nu för tiden, måste jag säga. Alltså, jag är jättedålig, alltså. Jag vet inte. Jag har inga problem att flyga så här, men jag blir lite hemma kär och så här. Men om 5 år, jag tror kanske att jag tippar att jag bor någonstans i utlandet.
Spela golf?
Ja. Något varmare klimat. Jag har lite svårt för när hösten kommer här faktiskt. Det blir jävligt mörkt, alltså, det och men det är tur att man har pingisen då, för då är det som mest med pingisen, va, så att det. Men vi får se. Jag kör ett år i taget och så där, va, så får vi se vad det bär och så där, och så länge man är frisk liksom och tycker att det här är bra, så vill jag ju fortsätta då, så att det. Vi får se.
Vi kan ju inte ta upp alla titlar och fina matcher. Det finns ju som sagt 2 A4 med meriter. Ja. Men är det någonting som vi har missat, som jag har glömt att fråga om, som du tycker att det här bör folk få veta?
Ja, vad ska det vara då? Folk bör veta.
Det är någon rolig
historia. Jag vann faktiskt första juniorsocket som gick här uppe i Brännkyrka, som Nils-Erik Sandberg fixade 1979. Det var hyfsat stort faktiskt. Mm. Eller 78 tror jag det kan till och med varit. Mm. Då slog jag Kim Wann i finalen, som sedermera var med i deras landslag faktiskt. Så det står inte med där, tror jag, va.
Nej.
Och så då. Nej, annars tror jag faktiskt att jag har fått mer det mesta där.
Ja.
Och så att det jag tänker här. Jo, förresten, en tråkig grej faktiskt. VM i Chiba 91. Väldigt bra form och sånt där, och är regerande Europamästare och liksom och sånt där allting. Och åker ut i tredje omgången mot en Allan Cook, en engelsman. Jag har faktiskt 20-14 i skiljesätt. Lägger mig 22-20 i toppsida, vet du. Jag ska ju vinna det där VM:et.
Vad hände?
Jag vet inte vad som hände. Alltså, det bara helt plötsligt började komma i kapp där. Och jag kunde inte slå igen mig. Han började spela bra liksom. Så plötsligt, jag bara torskade. Alltså, jag var lite distraherad, för att bakom hagen står det en massa kvinnor. Eller en massa småtjejer. Ja. Och de har då en t-shirt på sig med min brorsas namn. För han var ju rockstjärna i Japan med Treat, vet du. Så jag stod och tittade, vad fan är de har där? Det kan ha varit det då, men det var en jävla snöpplig förlust. Alltså. Fy fan, usch. Och vi skulle spela dubbel, jag och J också, en halvtimme efteråt. Jag var ju inte på humör, men det fick man ju glömma direkt. Så att det var en jävligt tung förlust, va? För jag var väldigt bra liksom, då. Då.
Dubbel kontra singel, i tennis finns det ju dubbelspecialister. Hur?
Nej, inte så mycket. Nej. Dubbelspecialister i pingis finns. Nej. Det faktiskt. Nej, så att det
är. Men är det Gio som är din favoritdubbelpartner? Du är ju vänsterhänt.
Jag är ju världsmästare med Tickan.
Ja, det är du ju.
Ja, det vart jag ju inte med Gio då, men Nej. Vi skulle fan ha vunnit ett OS i alla fall, tycker jag. Så pass bra. Vi torskade inte en dubbelmatch på 1,5 år när OS kom, och så åker vi i kvarten på en jävla nätboll, var 21-19-50, så det var riktigt tungt, alltså det var, vi var riktigt bra i dubbel, men jag och Tickan var ändå världsmästare i dubbel, var i final på EM i dubbel och sånt, och också väldigt bra. Så jag spelar ju bra dubbel med de flesta, va? Jag har ju varit i final på SM med
spelare. Det är fullt att du har varit vänster,
ja, 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 och så ja. Läser spelet bra och sånt där också, och så spelar lite klurigt och bebädda för sin medspelare och sådär, så att det. Så att vi växlar i dubbelpar och sådär. Jag och Tickan lirade ihop, och så spelade Ekan och Gio, Erik Lind och Gio ihop. Då. Sen så skiftade vi lite grann, spelade Erik och Jörgen ihop, och jag och Gio. Och så att det. Så vi skiftade lite grann där. Och de som spelade dubbel ihop, de delade också rum, va? Dubbelrum.
Ja, ja. Ja. Samhällsfråga. Samhällsfråga. Vem har känsligast handledare, du eller Gio?
Jag har nog känsligare handled, men han har nog bättre spelsinn än mig.
Asså?
Skulle jag säga. Ja.
Hur menar du med spelsinne då? Att han läser motståndaren bättre? Eller?
Han läser vad bollen kommer tidigare än vad jag gör. Ja. Det är det som är spelsinnet. Mm. Jag tror att jag har lite känsligare handled faktiskt. Men han har mycket bättre spelsinne än mig.
Finns det någon som har varit i närheten av Appelgrens känsliga handleder?
nu.
I Sverige?
Ja, just det. Nu börjar jag stödja här. Ja, men det fanns ju en kille, en jugoslav faktiskt, som hette Anton Stipancic. Som dog när han var 45 år. Han hade en känslig handled. Mm. Han är på att vinna VM, rökte paket om dagen på 70-talet. Han har jag sett trixa med två apelsiner, en på knät och en på foten. Det var ganska vast faktiskt. Så att han hade mycket boll i sig. Han hade riktigt bollsinne i sig. Men det är även viktigt att ha alla de egenskaperna, både spelsinne, bollsinne och ett jävla anamma och ett bra psyke. Va? Allting där hänger ihop. Liksom. Annars så blir det inte bra. Va? Så är det.
Till sist, har du något livsmotto, någon visdomsord att skicka med oss som du lever efter?
Ja, vad brukar jag säga? Vad står det på min hemsida? Det har jag glömt nu. Just det, det är väl så här att man ska nog inte hålla på och försöka forma människor, utan låt dem forma sig själva. Och det är väldigt viktigt i bordtennis. Det liksom, kan inte stöpa alla i samma form, utan han har den tekniken och kanske inte ser så vackert ut, men det funkar och bollen går in, va? Var nöjd med det då. Håll inte på att ändra på det, utan låt han utveckla det då, istället för att alla liksom ska utvecklas, stöpas i samma form då, så, va? Det kan man göra kanske i vissa länder, men i Sverige går inte det, va? Vi är inte så stor befolkning, så att vi måste ta de talanger som finns på olika sätt och se deras möjligheter. Så att, låt varan utvecklas i sin takt liksom, och tänka att ja, människor är lite olika, speciellt när det är idrott. Det tycker jag är väldigt viktigt. Och det försöker även anamma då på träningarna och sånt där. Att vi har ju väldigt mycket olika spelstilar. Så vissa spelare, det ser för jävligt ut, men det funkar. Det är ju som en golfsving. Va? Kolla på Jim Furyk, hans ögla där uppe. Det ser ju inte snyggt ut, men nog fan kan han spela golf. Va? Så att det såna där grejer, det tycker jag är viktigt.
Tack så mycket.
Tack ska du ha själv.
Äpplet Appelgren för den här stunden. Tiden rusar iväg.
Ja, ja. Visst, tack ska du ha själv, Bo Niklas.
Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig, så går det bra att göra det via Twitter, Niklas_Holmgren, Facebook Holmgren Möter, eller hemsidan niklasholmgren.nu. Förslag kanske på gäster eller synpunkter i övrigt. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.